Go ninja, go ninja, go. Go ninja, go ninja, go. Go ninja, go ninja, go. Go, 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 go.
Ja, men välkommen till studion för lite samtal i Fukturs bokklubb.
Tackar.
Gustav och Lövet.
Ja, tack så mycket.
Och Jakob.
Det lät så väldigt sombert, din...
Min intro?
Ja, mm. Nej, det lät så väldigt P1-skt.
Ja, ja, precis. Ja, men det, jag har ju någon sån här, jag ska inte säga en dröm, det är lite väl, men att göra mera P1-aktiga påor, tror jag ändå. För jag känner alltid att jag så här, får aldrig någon riktig fart i introt, utan jag är alltid så här, ja, men då så. Så låter jag oftast, tänker jag. Och jag lyssnade på ett jättegammalt avsnitt förut idag inför det här avsnittet och kunde konstatera att jag låter ju exakt likadan.
Som du har inte lärt dig någonting.
Jag har inte utvecklats någonting, inte vad det gäller introt i alla fall. Så nu tänkte jag så här, nu var det tyst också så länge innan, det är aldrig tyst innan.
Mm.
Så det är väl ni som är så bra, om inte annat.
Ja.
Så därför fick jag säga så. Men, ja.
Det här är ju en vardagskväll, så det är inte på helgen som vi brukar spela in.
Nej, det är en annan dag, en annan tid, med samma plats.
Kanske efter en arbetsdag att vi blir lite naturligt sobra i sinnet.
Det är det som hörs. Det är efter arbetsdagens soundet som vi har.
Men jag välkomnar. Jag tycker att vi kan testa det en gång till.
Mm. Oh ja.
Ja. Ta, om ni lyssnar, spola tillbaka och lyssna på det 2-3 gånger till. Sen kan ni höra av er ifall ni tycker att...
Jag kommer klippa och loopa in det, så man behöver inte spola tillbaka. Man kan höra det en gång till. Så. Ja, men välkommen till studion för lite samtal i Fukulturs bokklubb. Vi samlas ju då och då i Fukultur för att prata böcker, och med det menar jag att vi har gjort det en gång tidigare. Ja.
Var det Hail Mary?
Det var Project Hail Mary, som var, det var också en otroligt lång startsträcka. Vi pratade om det nästan ett år, att vi skulle läsa den. Och sen så, vet inte, du köpte den på bokrean på svenska.
Ja, jag läste den, sen tog några månader.
Ja, jag lyssnade på den till slut. Och sen till slut fick vi till ändå ett tycker jag, riktigt trevligt och bra samtal om det. Och idag då, del två, då är det en seriebok vi ska prata om. Och det är ju Teenage Mutant Ninja Turtles, Den sista Ronin. Som har kommit ut på svenska av Ades Media och Retrobokklubben, som vi faktiskt har fått varsitt exemplar av.
Ja, så himla generöst.
Ja, verkligen generöst. Mm. Det tycker jag vi ska vara öppna med redan från början. Så här, att det här är exemplar som vi inte har betalat för. Men våra åsikter är våra egna och så vidare.
Ja.
Om nu någon tvivlar
på det. De är priceless. Det är därför folk lyssnar. Hoppas.
Och vi har ju haft Johan från Retrobokklubben. Jag brukar vara gäst här med mig på somrarna. När jag är ute på semester så brukar vi höras via länk och prata om deras utgivning. Så att det kan man lyssna på. Vi lägger upp det i länklistan.
Mm.
Men idag ska vi ska prata lite grann bred öppning om Turtles-fenomenet. Och sen så ska vi gå ner lite djupet på boken. Och vi kommer inte att spoila den från början. Men vi kommer att spoila den efter en liten stund. Men då kommer vi...
Köra spoiler-jingeln.
Oh. Mm.
Har vi en?
Exakt. Jag gjorde en inför förra avsnittet.
Du gjorde det?
Ja. Den var inte så bra, men det var inte jag som gjorde den förresten. Det var en AI.
Aha, okay.
Men den var ganska fin. Man fick välja melodi och så skriva texten och sen så gjorde den en låt av det.
Mm.
Jag tycker den var väldigt jinglig i alla fall.
Bra.
Men jag kanske orkar göra en ny till det här avsnittet. Det kommer i alla fall vara supertydligt när spoilers börjar. Så att det behöver man inte vara orolig för. Och innan vi ens börjar prata om Turtles så ska vi gå ett snabbt varv och höra vad som har hänt sen sist. Och du sitter ju längst ifrån mig, Lövet, så du får börja.
Gör det?
Mm.
Jag har inte hunnit konsumera jättemycket sen senast. Det har blivit en hel del jobb och annat som har kommit i vägen. Men jag har beställt lite saker. Bland annat det här Fria Ligans Alien RPG. Dels så här starterpaketet och Core Rules-paketet. Så att efter många om och men, jag känns som att jag har pratat om det länge, att jag har varit sugen på att komma igång med det här sällskapsspelet i Alien-universumet.
Men är det ett sällskapsspel eller ett rollspel?
Det är ett rollspel.
Ja, med för sällskap.
Ja, ja.
Penna, papper.
Yes.
Mm, just det. Och, men det är ganska nytt, va?
Ja, jag tror inte det. Ja, det är nog några år sedan, men det är relativt nytt.
Just det.
Ja.
Mm.
Jag kommer ihåg när det släpptes så bara, jag som Alien-fantast tänkte jag, det där ska jag ju skaffa. Mm. Men sen som alltid, när man ska olika starterkits och regel och tillägg och expansioner och så, det blir lite lätt mycket pengar.
Mm.
Och jag är en sån här, om jag ska beställa någonting så vill jag ha allt. Och sen har han lagt in det i kundkorgen, så bara, det är lite mycket pengar. Jag tänkte, nej men jag ska ha grunderna i alla fall. Och sen när jag satt mig in i det, då kan jag köpa expansionerna liksom undan för undan, så känns det inte lika jobbigt varje gång jag ska köpa dem.
Jag minns någon gång på när vi alla jobbade på Geeks, så var det en forumtråd på FZ, för man kunde se hur mycket man har spenderat på webbhallen under kalenderåret. Den tråden frodades fram till att Lövet kom in med sina siffror och typ dödade tråden. Det var ingen som kunde mäta sig.
Kommer inte ihåg vad det var.
Men du är en champion av analog media.
Mm. Mm. Fysiska releaser. Mm.
Det... Du köper gärna många exemplar av fysiska releaser.
Mm. Mm. Gärna alla utgåvor så finns av någonting jag gillar.
Mm.
Men jag kommer inte göra det med Alien RPG expansionerna och grundpaketen, men det ska bli kul att komma igång med det i alla fall.
Mm.
Och sen i övrig konsumtion har jag inte gjort jättemycket. Jag har tittat på med dagens ämne i öra, tittat på Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem, den här animerade filmen.
Mm.
Som Seth Rogen bland annat ligger bakom. Som jag tyckte väldigt mycket om. Jag tycker väl Spider-Man Into the Spider-Verse är en mer imponerande helhet. Narrativt och visuellt tycker jag liksom det är ett bättre paket. Handlingen är lite mer åt allvarliga hållet jämfört med Mutant Mayhem. Och jag har en tendens att föra det. Men den var väldigt bra. Och det är alltid kul att kunna se en ny Turtles-produktion som passar både yngre och äldre. Och det tyckte jag de hade en bra balans på.
Och anledningen till att jag jämför sig med Spider-Verse är att de, på ytan så ser det som att de är sprungna ur samma...
Mm.
Ja, det ser ut som att någon såg Spider-Verse. Vi kan göra en Turtles-film på det här. Mm. På samma sätt.
Det är liksom lite... speciellt, och de blandar animationsstilar och så här, bilduppdateringstakt för vissa delar av elementen i det visuella, precis som Into the Spider-Verse.
Var det inte Amanda som för något avsnitt sa att hon tyckte att den var ännu bättre än Spider-Verse på att göra film av serietidningssidor?
Jag tror att hon sa det, men jag tror inte att det var hennes egen åsikt hon förde fram. Jag tror att hon sa att hon hade kollat på den här animationskanalen på YouTube som man brukar
titta
på. Corridor Crew.
Corridor Crew,
för det är bara specialeffekter. Det finns ju någon spin-off på Corridor Crew, tror jag. Om jag minns rätt, som bara pratar om animation. Eller så var det Corridor Crew, skitsamma. Hon sa i alla fall att de hade sagt
det.
Eller en av deras gäster hade sagt att själva ur animationssynpunkt så är Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem ett stråvassare.
Mm-hmm.
Och det vill inte säga lite, för då är det ändå, om det är någonting som man har golvats av när det gäller Spider-Verse-filmerna, så är det ju hur nyskapande animation det är.
Jag skulle nog säga att jag tycker att liksom, det animationsstilen och liksom, kompetensen i det är bättre. Däremot så kan jag hålla med om att Mutant Mayhem kanske fångar serietidningskänslan bättre än vad Into the Spider-Verse gör. Den känns mer som en animerad film än en serietidning som har fått liv på vita duken.
Mm.
Så det kan jag hålla med. Absolut. Och sen har jag tittat på den sista färden, Deliverance, Burt Reynolds-rullen med
gammal
föräldrarna.
Klassiker. John Voight.
Ja, och John Voight, precis. Fassan så, den sista färden, det var länge sedan jag såg den. Så, den finns inte på streamingtjänst eller man kan hyra den. Och så här, men jag har den på Blu-ray, så jag konkade över min Blu-ray-spelare till föräldrarna. Så att vi tittade på den på Blu-ray. Väldigt bra film.
Väldigt bra film. Men alltså, den sista färden får en att låta mer som höstlegender eller...
Mm. Mm.
Det är ju verkligen inte det den är.
Nej, eller så en resa på livets slut eller sådär. Men
eller hur?
Eller det kan man ju kanske se det som för vissa av dem i alla fall. Ja, men det är inte så mycket mer faktiskt.
Nej. Men du har sett den förut, antar jag, Deliverance.
Oh ja.
Och hur kände du att den höll? Att det är en klassiker med rätta?
Ja, definitivt.
Eller överskattad?
Inte överskattad.
Nej, underskattad.
Absolut inte. Nej, det tror jag inte. Den är rätt uppskattad.
Motsvarar vad man säger om den.
Ja, okay. Exakt. Ja, that's it.
Spännande. Tack så mycket. Då är det din tur, Gustav.
Över till mig.
Sen
senast. Jag har nämnt den till er tidigare, men inte för lyssnarna. Death and Other Details.
Just.
Jag ser den nu på Disney Plus med Mandy Patinkin. Patnikin?
Mm, ja, Patinkin.
Ja, alltså Princess Bride, men kanske desto fler som känner till honom nu för tiden för Homeland. Mm. Där han spelar mentor, den skäggiga mentorn i den serien till Claire Danes karaktär. Mm. Toppen skådis. Jag blir alltid ledsen när jag förstår att han är lite av en gringubbe tydligen på inspelnings... har jag hört, men vem vet. Mm. Älskar någon som skådis i alla fall. Mm. Så Death and Other Details är en mix av... Det är en whodunit på en kryssning. Mm. Men den är lite mera åt Knives Out-hållet än vad den är åt Poirot-hållet.
Mm-hmm.
Så lite mer attityd och lite mera det stuket. Lite så här White Lotus-vibbar.
Ja. Mm. Oh.
Med en väldigt bra Mandy i en av huvudrollerna. Sevärd, skulle jag säga. Supermysig. Otroligt uppenbart att de inte är på en kryssning ute i havet, utan det är verkligen green screen runt om en båt ja. Som står i en
det är
lokal.
Att filma på riktiga båtar.
Exakt. Ja, det går ja, men man kan se lite hur ljuset reflekteras i folks ansikten när de är ute på däck och sådär. Men kan man komma förbi den lilla tekniska produktionsdetaljen så är den supermysig första två tredjedelarna. Sen ballar du lite på slutet. Men vid det laget så är man redan med på resan, så att säga. Så kan verkligen rekommendera som en sån panga ut 2-3 avsnitt per kväll måndag till fredag. 10 avsnitt tror jag. Med lite löfte om fler säsonger. Så ja, den kan man titta på. Ifall man tycker om mera bara för atmosfären skulle typ Knives Out eller de här nya Kenneth Branagh Poirot-filmerna. Sen en annan grej jag tänkte lyfta var att jag kollade på, också på Disney Plus, den här The Last Repair Shop som vann Oscar härom veckan för bästa kort dokumentärfilm. Premissen lite snabbt är att The State of California, eller Los Angeles i alla fall, är typ ett av de sista ställen i USA där man får ett gratis instrument ifall man spelar instrument i skolan.
Jaha.
Men mer än så så är det gratis reparationer också. Så man råkar tappa sin fiol i backen så skickas den till en repair shop och så får man tillbaka den gratis.
Ja.
Så att det inte ska bli en kostnads- eller klassfråga.
Just det.
Och den här dokumentären är 40 minuter lång och riktar in sig på personer som jobbar på den här reparationsstället. Och du vet, som ni kanske misstänker så har ju alla otroligt färgrika, liksom superspännande bakgrundshistorier som har lett dem dit de är idag. Och så är det lite inklipp med barn då som berättar varför de älskar att spela pianot eller att tuba eller valthorn eller vad fan det kan vara. 40 minuter, men de behöver inte mer för att man ska sitta där och gråta när eftertexterna rullar. Så otroligt välförtjänt Oscar och var en sån perfekt runda av kvällen. Vad ska vi kolla på? Vi pallar inte starta en ny serie eller se en film. Just det. 40 minuter, The Last Repair Shop på Disney+.
Perfekt. Vet du Gustav, det skulle kunna hända att jag ser den redan ikväll.
Vi gör.
Så bra.
Du kommer inte ångra det.
Nej.
Den var toppen. Ja. Det är väl de grejerna jag tänkte lyfta.
Wow, lite Disney Plus helt enkelt.
Jakan, över till dig.
Ja, jag har kollat på Netflix-serien The Gentlemen sen sist. 10 avsnitt, nej 8. Kom inte ihåg, du vet, Netflix längd. 8 eller 10 avsnitt. Guy Ritchie, tror jag, hans första tv-serie.
Ja, jag tror det.
Vi säger det i alla fall. I alla fall första på Netflix.
Om man lyssnar på han rätt.
Det är ju en, han gjorde en film som heter The Gentleman.
Mm. En av hans bättre på senare
2020.
Tid.
Jag lyssnade faktiskt för lite drygt ett år sedan i typ det första avsnittet 2023 så pratade vi lite om Guy Ritchie. För då hade vi, Lövet, precis sett den som jag aldrig minns, Operation Fortune, någonting.
Rooster Gear.
Ja. Det är omöjligt att säga. Och då gled in lite grann i början av den så gled vi in lite på ett Guy Ritchie-samtal. Och då sa du, Gustav, att så här, The Gentleman har verkligen vuxit på ett sätt som många andra Guy Ritchie-filmer inte gör. Och att det var en liten tillbakagång till god Guy Ritchie-form.
Forna glansdagare.
Ja. Med lite gangster,
eller hur?
Vinkel och sådär. Och nu har han alltså gjort en serie på lite samma koncept. Det är väl tekniskt sett, tror jag, en spin-off. Men vad jag förstått så skulle det nog det snarare någon sorts reimagining.
Både och, jag har sett ett avsnitt.
Ja.
Och, för du har inte sett filmen.
Nej, jag har ju inte det.
Jag känns som att det är en lite så kallad shared universe.
Ja, men jag ser väldigt lite det, för alltså, jag har ju inte sett filmen, så det är svårt för mig att säga. Men inga skådespelare är ju samma, det kan jag i alla fall.
Nej, inga skådespelare är samma. Men,
och det känns, jag får känslan av att alla karaktärer var också motsvarande karaktärer i filmen. Alltså det finns folk som fyller exakt samma funktion, och då känner jag, okej, det här är kanske tekniskt sett delat universum. Men det är mer av en, liksom en reboot.
Jag ser på det typ, som sagt, nu har jag bara sett ett avsnitt, men jag har sett filmen. Det känns som att om det skulle komma en spin-off-serie som heter Central Perk, men ingen av vännerna är någonsin där och köper kaffe.
Just det, men det skulle kunna vara en sån där legacy sequel då, att det är ju 30 år senare, alla vännerna är döda. Eller förlåt, gamla har flyttat. Men det finns ett nytt gäng.
Som är där.
Som sitter i Central Park, fast de sitter bara med sina laptops.
Jag återkommer när jag har sett de resterande 7 eller 9 avsnitten.
Precis som den här jättedåliga tv-serien How I Met Your Father. Där det är liksom en legacy sequel på det, att hon bor i samma lägenhet som det gamla gänget gör. Mm. Alltså hon, vad heter hon som är med? Hilary Duff.
Mm.
Är det väl som spelar den? Är det bara jag som sett?
Hilary Duff som var med i mästerverket Agent Cody Banks.
Ja, jag tror det.
Ah.
Ja, hur som helst, det var jättedåligt. Jag såg några avsnitt. Mycket, mycket ett misslyckad legacy sequel. Fan, men det är i alla fall, kopplingen är bara att det är liksom... Ja, den är heller inte rolig, men det kanske inte How I Met Your Mother var heller.
Riktigt. Inte längre i alla fall.
Nej, inte längre. Nej, precis. Exakt så. Hur som helst, The Gentleman. Jag tyckte den var så här mysig på Guy Ritchie-sättet. Och bra liksom.
Rappkäftad,
högt tempo. Tove sa det när vi kollade en stund, så sa hon, det var ganska, hon har rätt i det, tycker jag, att så här, på ett sätt så är Guy Ritchie ganska lik Wes Anderson i liksom hur han ramar in fotot. Det är väldigt symmetriskt alltihopa. Det gillar jag. Och sen så tyckte jag det var kul med den här liksom blandningen. Det är ju liksom en gangstervinkel på det hela tiden, men att det är liksom det här klassskillnaden också. Det är verkligen gentleman som är liksom gamla hertigar och dukes som är gangsters, och sen så är det andra liksom miljonärer som försöker vara raffinerade, och sen så är de här liksom lägre kasten av gangster som är liksom kanske romer och italienare och kommer från Kosovo, som liksom alla möjliga liksom grupperingar. Allt ryms här på den engelska landsbygden. Så att, ja, jag tyckte den var lite kul, som jag minns Guy Ritchie från liksom Snatch och Longstock och de här.
Ja, det är mycket mer av det. Precis. Jag tänkte bara superkort premiss. Att för lövet som inte har sett, och för kanske för att locka in fler som lyssnar att kolla.
Ja.
Så... Jag har sett filmen, inte serien.
Nej, men precis. Så i det här fallet är det att den yngre sonen till en duke ute på engelska landsbygden kommer hem för att farsan är krasslig. Och så sen så blir han som ärver hela godset, Downton Abbey godset. Och så upptäcker han att han blir snabbt indragen i stort knarkimperium liksom. Ja. Och så
lite mot sin vilja, men också
någonting
lite spännande.
Lite businessman, entreprenör, nerven börjar kittla igenom.
Ja, precis. Och det är då alltså Theo James som är huvudrollen här. Också känd som snyggingen i första säsongen av Sanditon.
Och snyggingen i andra säsongen av White Lotus.
Exakt. Precis. Den osköna snyggingen.
Den
otrevliga personen, ja. Yes, ja, men det är så bra, tycker jag. Och sen så... Ja, nej, men och den gick ju snabbt att titta på, så att det kan jag nog rekommendera. Ett tips är en riktigt sån liten fulkulturpärla, tycker jag ändå. Och sen när jag inte har gjort det, då har jag spelat det gamla PC-spelet Dune 2000, för vi pratade ju om Dune här förra avsnittet. Och då blev jag så sugen på att man kanske skulle liksom spela upp något gammalt Dune-spel igen, och då upptäckte jag först att det är omöjligt att få tag på Dune 2000 eller något Dune-spel överhuvudtaget nästan, alltså om man vill betala för det. Men tack och lov så hade jag originalskivorna i en kartong, i en hylla, hemma hos mig. Och det gick inte att få igång. Men då upptäckte jag att man kan spela det det finns en mod-community som har liksom uppdaterat det. Och man kan ladda ner det, bara Grunt Mod kanske de heter.
Så det finns en sån shareware?
Ja, och det är jättelätt att bara ladda ner. Och eftersom att jag redan har köpt det en gång då, så hade jag inget dåligt samvete. Jag tycker att det är jättebra. Och det, man kan till och med skala upp upplösningen om man vill. att alla enheter ska vara jättesmå på skärmen. Det vill jag inte, jag sätter den på rimlig. Så att det känns verkligen, och det är kul för att det är ju verkligen, jag sa ju det i förra avsnittet, att Dune 2 från 1992 är ju liksom grunden till allt som blev Command & Conquer och Red Alert och de här
strategispelen.
Ja, och sen gjorde de en remake på Dune 2 som heter Dune 2000, som de gjorde 98, för att varför var konsekvent. Och det är ju verkligen, det basically är ju Command & Conquer-motorn och Red Alert-motorn. Så att det känns som att spela ett Command & Conquer-spel.
Men man dirigerar runt
med lite annan kruta, liksom.
Och Atreides-trupper. Och
ja, exakt. Och man har en sån här harvester. Mm. Det är ju krydda då man hovar in. Och det finns små sandormar ibland som dyker upp och går till attack. Och som specialvapen har man Fremen som kommer. Och
Är det kul?
Ja, jag tycker det är jätteroligt. Men alltså, jag är ju så här, jag tillhör ju det man kanske Command & Conquer-generationen. För mig var ju Command & Conquer var ju ett av de nya tuffa spelen när man upptäckte att wow, det är så här spelen kommer vara i framtiden. Mm. Med inklusive då liksom otroligt ostiga live-action-sekvenser mellan uppdragen.
Just det, de är med i Dune 2000 också.
Absolut. Och här har vi ju liksom den John Rhys Davies är med och är liksom Atreides liksom commander, eller han som delar ut uppdragen. Och han spelar ju liksom
han tar i.
Ja, men han tar i. Det är väldigt mycket, väldigt kul. Och också på tal om green screens, så är det också så här extremt dåliga liksom 90-tal, sent 90-tals green screens i det. Men det är jätteroligt spelmässigt. Jag tycker det håller.
Mm. Ja, det är som Red Alert 1 och 2 håller ju fortfarande. Ja, det är jätteroliga spel.
Det gör det verkligen.
Speciellt 2:an. Ja. Mm. Bra soundtrack. Mm.
Ja, och det är också Dune. Det är för det är ju också han Frank Klemecki eller vad han heter som har gjort alla Command & Conquer-låtarna som här också har gjort. Först gjorde han ju musiken till Dune 2. Och sen nu gjorde han också, uppgraderade han den musiken till Dune 2000. Oh. Och slängde in lite från filmen.
Extra också. Nice.
Nej, underbart. Men allt detta lägger vi upp i länklistan om man vill botanisera bland det vi tipsar om.
Jajamän.
Jag kan bara snabbt nämna, sen sist har jag också sett Asteroid City.
Just
Wes Anderson-filmen, vi nämnde honom
tidigare. Ja, det gjorde vi.
Den är också väldigt snygg.
Är du först? Nej, du har sett den.
Jag har inte sett den, jag tror Amanda har sett den.
Okej, Amanda kanske var först då. Men du är tvåa då i Frukostur-gänget.
Ja, tvåa på båda.
Filmen som vi har pratat om.
Berätta. Den fick ju inte lika bra mottagande som många av hans filmer har fått.
Framförallt fick den inte lika mycket mottagande, känns det som.
Nej, det var lite tystare om det.
Exakt.
Och det tycker jag inte riktigt att den förtjänar, för den har ju den här typiska Wes Andersonska sköna, styltiga dialogen. Och
en filmad pjäs liksom.
Ja, usnyggt gjord med liksom kulisser, miniatyrer och estetiken är ju på topp. Kanske inte jätteminnesvärd berättelse så när liksom allting är slut, men om man var av det intrycket att det här var en dålig Wes Anderson-film, ska tycker jag att man ska ge den en chans, för man kanske kommer tycka om den lika mycket som jag tyckte om den. Och både den och Mutant Mayhem finns att se på Sky Showtime om man har den tjänsten. Det. Mm. Så bara ett tips.
Jag upplever ju Wes Anderson som väldigt väldigt jämn. Mm. Men det är ändå nästan alltid någon som säger att någon film är sämre än de andra.
Mm. Mm. Men det är ju så att tyck och smak.
Ja.
Vilken är din favorit?
Det är ju
Royal Tenenbaums.
Nej. Det är också så här subjektivt. Det är många som tycker det. Det är en av mina som jag uppskattar minst. Mm. Faktiskt.
Ja, samma här, men det är av historiska orsaker. Alltså bara beroende på när jag såg den. Så jag tycker det är uppenbar en bra film. Men många såg den som första, tror jag. Mm. Tror därför den är så populär.
Och nu fick jag hjärnsläpp.
Ja.
Vad heter
filmen? Berätta om handlingen. Berätta om fotot. Är det symmetriskt?
är det den med havet?
Gringubben från Steve Zissou.
The Life Aquatic med Steve Zissou.
Jag fick ett annat namn i huvudet. Och kunde inte få
Bill Murray har röd mössa på sig.
Mm. Det är min favorit.
Det är också min favorit.
Ja. Den är underbar.
Den är fantastisk. Mm. Vilken är din favorit?
Delad första plats, Fantastic Mr. Fox och Grand Budapest Hotel, tror jag.
Fantastic Mr. Fox är också en av mina favoriter.
Den är riktigt bra.
Jag tror att är de två. Och jag gillar också Budapest Hotel.
Det är George Clooneys fjärde bästa film. Efter Three Kings, Ocean's Eleven och Syriana. Nu vet ni det.
Och sen Fantastic Mr. Fox.
Ja, precis. Mm.
En av hans filmer, en hans mer sentida filmer som har klättrat på min lista mer och mer för varje gång jag ser den, är ju The French Dispatch.
Mm. Och vet du, den har jag kvar på min lista att se.
Jaså,
den finns ju på Disney Plus.
Den är jättebra.
Jag ska se den.
Den är underbar.
Benicio del Toro är toppen i den.
Mm. Ni har ju sagt
det förut. Läser du också.
Vilken är den sämsta Wes Anderson-filmen då? Sen ska vi släppa det. Alltså om nu alla har en som är mindre favorit än de andra. Som jag påstod. Jag kan börja. Jag tycker i och för sig inte att det finns någon dålig. Men jag tycker att Moonrise Kingdom är den som berörde mig minst.
Jag skulle med. Precis säga det också.
Ja.
Det är en bra...
Den är mysig, men ja, inte särskilt.
Men om det är den sämsta filmen man har gjort, då kan man ju vara ganska nöjd.
Då kan man vara väldigt nöjd.
Ja. Vad kul. Vi har ju fått... Ibland får vi ju tips på saker vi skulle kunna prata om i den här podden. Och en av dem är ju att vi skulle prata mer om enskilda regissörer.
Mm.
Vi skulle ju kunna ta fasta på det och någon gång prata om Wes Andersons filmskatt.
Mm. Ja. Mm. Absolut.
Men det får bli senare. Jag skriver upp på listan. Okej, då är det dags att prata om Turtles. Ett ämne som vi faktiskt har pratat om en gång i Fruktur för länge, länge, länge sedan.
Före min tid?
Ja, långt före din.
Wow.
Jag kollade upp
alltså
när det
93
var.
Eller tidigare då?
Alltså så här, håll i hatten, för vi hade ett avsnitt som hette Om gröna muterade krigare. Det här var långt innan man visste vad SEO var för någonting. Ett avsnitt, och det var alltså avsnitt 40 av den här podden. Vi spelade in det 7 juni 2017.
Jag tror inte jag var med.
Det är alltså 7 år sedan. 141 avsnitt sedan. Det här är avsnitt 181. Så det är ganska länge sedan.
Mm.
Medverkande i det avsnittet var Kalle.
Mm.
Alltså Ninja Kalle.
Mm.
Kalle Sundelius.
Mm.
Mm. Och Magnus Blix.
Ja,
okay. Han var med några gånger där. Mm. Och jag. Mm. Och du. Var
och jag med.
Ja, du var med. Jag hittade på dig idag nämligen. Jag minns inte heller någonting av det. Men jag lyssnade igenom hela. Och det kunde jag göra för det var så otroligt kort. Alltså vi var inne och ute på typ 1 timme och 4 minuter.
Oj.
Och då tog vi också det snack om att man märker att det var så här tidigt avsnitt av podden. Då tog vi hela Turtles-franchisen på liksom 1 timme, 4 personer.
Nu ska vi hinna med 2 verk ungefär.
Ja, exakt. Men vi var ju lite yngre då. Så, ja, inte nödvändigtvis bättre, men yngre.
Det var en annan tid.
Ja, det var det verkligen. Så det var ju under den så kallade, som du sa, geekstiden.
Mm. Mm.
Och det tror jag också att det var därför avsnittet var så korta. För att visst, vi spelade då in podden liksom på arbetstid. Det var ju som någon sorts här, inte vet jag, terapiprojekt för de anställda. Men det var ju samtidigt så att man hade en massa annat jobb att göra. Så att man fick nog vara kanske 1 timme in i studion. Och sen
ärligt talat, den där artikeln. En annan faktor att studion vi spelade in i då var som att alla kröp in i en garderob och stod liksom
axel mot axel. Det var väldigt dålig luft också.
Så 1 timme så var man rätt stekt i bollen.
Mm.
Just det. Så var det. Men är det så att man tycker att vi är för långdragna och långrandiga nu då när vi pratar om Turtles, då kan vi bara spola tillbaka i RSS-flödet. Ända
korta.
Tillbaka till 40 och lyssna på Turtles-avsnittet där. Och då får ni höra också Magnus och Kalle.
Så om Turtles-avsnittet är avsnitt 44 eller vad det nu var.
40.
Det är Lynch Dune från 84.
Exakt.
Ja. Och nu kommer vi att köra
Dennis Villeneuve om Turtles.
När vi bara hinner halvvägs på 3 gånger så lång tid.
Precis, men nu är ju också upplägget ett annat. För då var det ju så här att vi bara så här, nu ska vi prata Turtles utan plan. Vi kanske var lite mer pladdiga, men det var mycket utifrån våra egna erfarenheter. Så här, hur mötte vi Turtles när vi var små och så vidare. Nu ska vi ju dels i första hand prata om den här boken som vi har läst inför det här avsnittet. Men jag tänkte ändå att vi kunde börja lite grann med vår egen Turtles-historia. Bara för att sätta lite färg och stämning på avsnittet. Och jag har ju precis hört dig berätta om det i avsnitt 40, Leva. Men jag tänker att du får ändå säga igen, för det kan ju ändrats.
Jag hoppas jag inte motsäger vad jag sa i förra avsnittet.
Det var ju festligt.
Som jag minns det spelade jag det här NES-spelet TMNT till Nintendo 8-bitars. Och sen kom in på tv-serien och tyckte om den väldigt mycket. Och började väl läsa serietidningarna ett tag efter det. Jag kom in i serietidningarna sent. Så det var spelet, tv-serien och sen framgent blev det serietidningen också. Och jag läste inte jättemycket av serietidningen. Blev några tidningar här och där. Men det var främst spel och tv-serier jag tittade på. Men de gillar jag väldigt mycket.
Ja. Checks out. Det var så du sa förra gången också.
Oh, härligt.
Bra då. Du då, Gustav? Du är lite yngre än oss.
Jag är lite yngre än er.
Alltså, du missade väl typ stora Turtles-vågen?
Ja, gud. Det gjorde jag. Så jag fick mera... Jag har en storebror som är född i mitten på 80-talet.
Mm.
Så sen kom jag 9 år senare där. Bronsåret 94. Så jag plockade mycket upp det som fanns kvar i hans pojkrum. Du vet, vi har pratat tidigare om att det spelade lite så Riven och Myst. Mm, och
det var hans gamla spel.
De första GTA-spelen och sånt där. Så det är ju mycket liksom gåvor som har passerat ner från min brorsa. Mm. Och där fanns också dels några Turtles-serietidningar. Turtles 2, Secret of the Ooze på VHS. Och lite så här smått och gott i Turtles-väg. Men ja, egentligen har jag missat, det känns mer som att barn av 80-talet och sent 70-tal växte upp med seriealbum och serietidningar på ett annat sätt än vad jag gjorde. Stämmer. Jag hade mera Kalanka Pockets liksom. Ja. Och lite Bamse när jag var riktigt liten och fög. Men ja, jag skulle säga den otecknade Turtles 2 Secret of the Ooze med Vanilla Ice. Det är nog mitt starkaste Turtles-minne. Mm. Och sen den tecknade serien. Egentligen, som vi såg hemma hos min kompis Nils.
Ja, den gamla.
Ja, minst två avsnitt, speciellt väl ett när det dyker upp en robot från en annan dimension som skjuter laser och kan smälta liksom stål och grejer som alla vill ha tag på. Mm. Och en annan när de färdas till landet för länge sedan och så är det dinosaurier och grejer. Så ja, men det är också någonting som franchisen Teenage Mutant Ninja Turtles fanns ju såklart på Barnens Hus i Skellefteå. Man ville, alla hade sin favorit Turtle.
Så är det.
Jag har alltid varit svag för Michelangelo. Mm-hmm. Min kompis Nils, hans favorit var Leonardo. Så vi lekte också Turtles på typ dagis förskola. Det var väl egentligen där. Det var en sån, du vet, myst runt i min barndom. Mm. Turtles.
Gick du runt och nynnade på Go Ninja, Go Ninja, Go?
Ja. Nej, men framförallt gick vi nog runt och när vi lekte Turtles på förskolan så sjöng vi intro-låten från Heroes in a Hard Shell.
Turtle Power.
Ja, Turtle Power.
Turtle Power. Heroes in a Half Shell.
Half Shell, yes.
För det pratade vi om i det gamla avsnittet. Huruvida texten var Hard Shell.
Nej, men det är Half Shell.
Och det är Half Shell. För att självklart ha så här. Right, det kallas tydligen halvskal eller
någonting. Jag vet också från ett annat så här minne som bara ploppar upp i huvudet att från ett av de avsnitten så slutar det med att Aprils kollega på TV-huset ska käka sköldpaddsoppa till lunch.
Nej. Jo, just det.
Hon kräks lite i munnen.
Jag förstår det. Gud vad opassande. Alltså det vet ju inte han. Men.
Och att de bryter fjärde väggen. Ett av de tidiga exemplen på fjärde väggen-brytningar kommer också från Turtles. När de ska in i den här dimensionen med dinosaurier.
Just det.
Och då säger någon så här, varför stoppar vi inte skurkarna innan man sticker iväg dit? Och så svarar typ Leonardo att ja, men då hade ju avsnittet tagit slut direkt. Typ.
Ja, det har ni rätt i.
Så skrattade jag lite och var lite förvirrad, för jag var väl typ 8.
Mm, just det. Men det var där man sådde fröna då, till din förståelse av liksom fjärde väggen.
Sen snabbt spolar fram till nu när jag sitter på TV Tropes och bara, det var det de gjorde.
Nu fattar jag.
De jäklarna.
Lutade sig mot den fjärde väggen.
Du då, Jakob?
Ganska lik Lövets berättelse. Det började med NES-spelet, tror jag. Alltså det är ju väldigt länge sedan, det är lite dimmigt. Men om jag minns det rätt så hade några kompisar i klassen NES, alltså Nintendo Entertainment System-spelet Teenage Mutant Ninja Turtles, som de ju slängde ihop ganska snabbt, tror jag, efter att Turtles blev en grej. Men det var väldigt, alltså det var tydligen, det var lite coolt som spel, jämfört med Super Mario när man gick där, inte vet jag, 3D-klass eller någonting.
Så att det var lite dåtidens Souls-spel.
Ja, exakt.
Det var så jävla
svårt. Det var exakt, precis det. Det var det. Och jag minns att det var någon som hade med sig det till skolan eller så där, liksom visade bara kolla omslaget, så, för det var väldigt coolt omslag med törtlarna på. Och man såg att det var liksom hård attityd, för de hade vapen och så vidare och så vidare.
Det är lite ballare att det är lite graffiti ballare. I New York och man går runt och spelar på folk.
Alltså top-down perspektiv när man är ute i staden, och så när man går ner i kloakerna, då är det 2D-sidoskrollande.
För annars så är det väl egentligen det här senare, alltså Turtles in Time, som var ett arkadspel och sen också ett Super Nintendo-spel som är det som har överlevt historien bäst. Kanske det är väl det mest ansedda idag.
Som sen blev remasterat eller remakat nu med Shredder's Revenge.
Just det. det var det, men ungefär samtidigt så upptäcker jag att det finns en serietidning som heter Teenage Mutant Ninja Turtles. Det är en av dem. Jag har tagit med mig några gamla exemplar här från mina lådor. Det var inte exakt det här numret, men det här var ju Turtles-tidningen som den såg ut i Sverige. Som kom typ tidigt 90-tal. Just det här numret där de utlovar maxad action är ju nummer 4 från 1991. Och det är ganska exakt också då när Secret of the Ooze dyker upp i Sverige. Det var det året, 91. Mm-hmm. Och det var också, då var jag redan inne i Turtles och förstod att det här är väldigt coolt. Och jag ville väldigt gärna se den filmen. Så jag och min pappa gick och såg Secret of the Ooze på bio i Östersund en sommar. Jag tror det var sommar.
Gud, vad härligt.
Ja, underbart. Och min pappas recension sen när vi kom hem och mamma frågade filmen vad, han sa han, det var inte den sämsta filmen jag sett. Det är ändå så här, om min pappa kan säga något så fint om en Turtles film, då är den ganska bra.
Det är ju, i Östersund betyder det 5 av 5.
Ja, det gör det. Absolut. Ja, nej, men så det var liksom, jag vet inte, jag bara upptäckte den liksom, jag tror att det framförallt var serietidningen som drog in mig i Turtles-träsket. Och det var just med första numret. Mm. Och det var precis där liksom, när spelet också kom. Så att någon hade liksom räknat ut att det här är ett stort fenomen i utlandet och nu ska vi hårdlansera Turtles i Sverige. Mm. Och så gjorde de det med besked. För exakt samtidigt så dök ju också leksakerna upp. Fanns i leksaksbutikerna. Mm. Och sådär. Det var jag aldrig riktigt inne på, så mest av ekonomiska skäl.
Och jag hade Turtles-vanen, kommer jag ihåg. Den var ball. Oh.
Mm. Ja. Vilken föredrar du? Scooby-Doo-vanen eller Turtles-vanen?
Turtles-vanen. Den har häftiga grejer till. Ni hade aldrig Thunderdome.
Nej, men det var väl en sån här magisk leksak som typ ingen hade. Mm. Förutom något så här, jag vet inte om det var något barn vars föräldrar var skilda och de köpte den för att utmana sig där. Det var ju alltid de som hade de bästa leksakerna.
Men är det lite föräldrar, som att ta den där Millennium Falcon i Lego? Ja. Motsvarande. Ja. Typ. Teknodromen. Mm. En av de bästa svenska översättningarna på någonting någonsin.
Mm. Ja, verkligen. Ja, men i alla fall, sen har jag liksom egentligen, jag tyckte väl, jag tror att jag var, ja, men jag var, säger att jag var 11 1991, vilket är helt sant. Mm. Då var jag nog egentligen lite, något år sådär, inte mycket, men lite för gammal för serietidningen Turtles, men jag läste den ändå, tyckte inte det var så stor grej. Och sen så har jag egentligen liksom fortsatt, några år senare så började jag läsa Turtles igen, jag är ju liksom serietidningskille, så då läste jag den här senare Turtles-serien från IDW Comics. Som har pågått egentligen, alltså efter att det här, vi drar en liten kort historia av Turtles, tänker jag ändå, för de som inte har missat den. Och vill man höra den inte alls mer detaljerat men annorlunda, så kan man lyssna på avsnitt 40 då igen, eller bara läsa på Wikipedia, där står ju allting. Men det är ju från början en serie. Och då har jag faktiskt också med mig den här då. Det här är ju nummer 1, fast utgivet på svenska. Men så här såg ju teckningarna ut i det första numret, som Kevin Eastman och Peter Laird gjorde. Och de hade någon serietidning från början, men det här var liksom väldigt mycket en indie-serie, vilket att de betalade allt själva. De använde, tror jag, sin skatteåterbäring och ett lån från
farbror,
Eastmans farbror som hade någon firma eller någonting. Och dessutom med tryckeri, tror jag, så att han kunde få en bra deal. Och så tryckte de upp det första numret av Teenage Mutant Ninja Turtles. Och själva liksom sköldpaddorna började ju lite grann som så här skisser på en servett, verkligen, har jag för mig. Mm. Och inspirationen var lite av ett mishmash från kända serier, eller de mest populära serierna på den tiden. Vilket var typ Daredevil från Marvel. Mm. Där har vi liksom ninjor och handklanen och sådär. Vad är det mer? The New Mutants, alltså X-Men. Därifrån kommer liksom att de är mutanter. Och så väldigt stort. Och sen fanns det en serie som heter Cerberus. Cerberus the Aardvark, också tror jag ganska indie-serie som Dave Sim gjorde. Där är det ju en antropomorfiskt djur, jag vet inte om han är en gris eller någonting sånt där. Och sen fanns det en serietidning som heter Ronin, som legenden Frank Miller gjorde, som handlar om någon sorts cybersamurai. Så tänk säga att det var de 4 mest populära serierna just där och då, och där och då var 1984. Och då tänkte Eastman och Laird att ja, men då tar vi liksom, blandar ihop de 4 och så gör vi våran egen take på det. Ja, men och det är lite granna komedi, parodi, men det är också väldigt mycket liksom sin egen grej och har väl kanske vuxit väldigt mycket och blivit ett helt eget universum med jättemycket, alltså basically allt de kan slänga in. Mm. Det finns ju, som du sa Gustav, det finns robotar som skjuter laser och det finns gamla ninjakrigare och det finns liksom dimensioner och rymden och mutationer och transformationer och alltihopa.
Det var ju runt 80-talsskiftet, eller var 70-80, det här med antingen radioaktiva saker eller mutagener som transformerar saker, det var ju i Europa då.
Ja, men exakt. Mm. Och så är det ju också i alltså deras origin story, att de blir muterade, och det här att de får det här, det som i filmen heter Osett. Såsen. Och den rinner ju ner i klakorna där de är. Det är ju för att en ung pojke knuffar en gammal man ur bilen. Det kommer en bil med Osett på sig, och han knuffar undan den här gamla mannen för att rädda och bli träffad. Och har man läst Daredevil så vet man ju att det är precis så han blir. Så han blir blind och också muterad.
Right.
Så det finns en liten koppling där. Mm. Ja, men de gjorde den i alla fall och tänkte väl egentligen att det skulle inte bli något mer, utan de skulle göra den som en one shot. Så att Shredder då till exempel, den stora skurken, han besegras ju i slutet av första numret.
Jag sitter och bläddrar, han dör verkligen.
Ja, han gör ju verkligen det. Men sen blev ju den här väldigt, väldigt populär. Dels tror jag att många menar att det är för att det var ett så coolt namn, Teenage Mutant Ninja Turtles. Men också, de gjorde någon annons i The Comic Buyer's Guide, som satt in en hel sida. Och bara, men folk blev väldigt intresserade av den här serien. Så de köpte, sålde slut på den och tryckte nya upplagor. Och sen fortsatte de ju bara att göra nummer. Och då är det ju den här, liksom, det man kallar idag då, originalutgivningen, som kom ut på The Mirage Comics, som de själva skapade. Och den pågick liksom i lite olika turer. Så. Men jag tror i alla fall fram till 93 första gången. Och sen gjorde de en ny run på den typ i början av 2010-talet och sådär. Men det var ju, annars var det ju först när de liksom snällade till sköldpaddorna och gjorde en barnvänlig tv-serie på den 1987. Som den första tv-serien, var ju då det verkligen slog igenom och blev liksom det här globala Turtles-fenomenet. Och det var faktiskt, Gustav, sköldpaddsfeber i hela världen.
Det var det. Oh. Ja, alltså om man jämför med andra franchises, hur stora var de?
Jättestora.
Var det liksom Pokémon?
Alltså jag vet ju inte, för 87 så var ju jag 7 år och var inte medveten om Turtles, utan det var ju som sagt några år senare när den kom till Sverige. Och 89 så var det ju Batman-feber, det var ju, den var ju markant. Det minns du, Lövet.
Oh ja.
Där det fanns Batman-läsk och Batman-filmen gick på bio och liksom, det var verkligen ett fenomen, men jag tror det var i den klassen. I alla fall så växte den ganska snabbt under 80-talet, därför att man gjorde då liksom leksaker och den här tecknade tv-serien för att promota leksakerna. Och leksakerna kunde promota serien och så vidare och så vidare. Och så gjorde man serietidningen för att promota det. Och så kunde man sälja Turtles lunchlådor och Turtles t-shirts och Turtles mössor.
Ja, men gud, för det minns jag där vid millennieskiftet när jag började bli 6 år gammal. Och en bit sen in på 2000-talet så är det ju fortfarande överallt. Som jag sa, det var någonting vi lekte i på dagis, och sen så fanns det ju, återigen, serien tittade vi på, leksaker, allt.
Ja, verkligen. Och NES-spelet då, det kom 1989. Det utvecklades tydligen av någon som inte hade helt koll på vad Turtles var för någonting. De hade liksom bara lite anteckningar och lite några teckningar och så. Så den skiljer sig lite grann åt. Och sen 1990 så är det ju den första live-action-filmen med Turtles som är liksom i dräkter och så. Corey Feldman är Donatellos röst.
Okay.
Om du undrar det. Men den, och den var ju lite också så här indie-filmaktig.
Ja, för att det blir mera liksom en blockbuster-succé med tvåan.
Ja, den hade mycket högre budget. Men då var det också, jag tror någonstans där, om man undrar liksom när blev det här liksom ett globalt fenomen, så var det någonstans där. De släppte första filmen, fortfarande ganska låg budget. Den slog jättestort. Under tiden hände allt och alla ville ha Turtles. För i andra filmen så var det en stor, liksom, då hade ju den här moraldebatten börjat igen, att det liksom, vi kan ju inte låta barn leka med ninja-leksaker.
De till Teenage Mutant Hero Turtles.
Ja, och jag tror det var Storbritannien som krävde det, liksom, att våra barn ska fan inte ha ninja-leksaker, de får heta Hero Turtles. Och så då blev det så i hela Europa. Och sen, för även i den här andra filmen Secret of the Ooze, då använder de ju inte sina ninja-vapen så mycket heller, utan det fick de tona ner.
Nej, de bara mera på ryggen.
Ja, oroliga föräldrar ville inte att de skulle använda liksom svärd och sånt. Så att de slås väldigt mycket med knytnävarna istället. Och den är lite mer jönsig så. Men ändå som sagt ett starkt filmminne. Den kom 91. Sen kom det här Turtles in Time-spelet 91 också. Här då är vi i Peak Turtles någonstans. Och sen började väl kanske redan lite grann dö ut. För sen den illa beryktade tredje filmen.
När de åker resa tillbaka i tiden till feodala Japan.
Japan.
Tyvärr, två gånger.
Ja, två gånger. Vilken gång var bäst?
Andra, tror jag. För jag tror jag var så förskräckt första gången. Det var ingen Vanilla Ice i den.
Nej.
Väldigt dåligt.
Det skulle de behöva faktiskt.
Eller hur?
Mera breakdance.
Nej, men jag tyckte också att de var så fula i den tredje filmen.
Ja, men det var lite, jag tror
det var som att de
hade en annan animations, eller den animatoniska tekniken var annorlunda till den tredje filmen, och det var inte alls lika
bra. För det första och andra så var det ju Jim Henson Company som gjorde själva Turtles figurerna och de är ju bra om man undrar. Oh, ja.
Jag tyckte att de nailade i tvåan. Sen såg jag trean och tänkte, det är som att mamma har köpt en fel märke på juicen liksom till frukosten.
Och den är också jönsig på fel sätt.
Ja.
Alltså de andra två är ju, det är ju ganska mycket humor, det kan vara lite slapstick, men på ett bättre sätt i alla fall.
Ja, exakt. Mm. Ja, eller hur, de två första är lite mer åt det, Rush Hour, Polisskolan, slapstick. Trean kändes mer som en Disney Channel-film i dålig bemärkelse.
Disney-buskis.
Typ. Mm. Med Eva Rydberg
exakt.
Nils Poppe också.
Ja, men så där är egentligen i mitten av 90-talet kan vi säga, liksom den första Turtles-febern är över. Men sen har den ju ändå fortsatt. Alltså, sen gjordes det en till tv-serie 2003-2009 som också heter Teenage Mutant Ninja Turtles, som jag aldrig har sett. Men det är en helt ny generation. Jag trodde att det var den du skulle ha fastnat för, Gustav.
Nej.
Men det var fel, helt enkelt.
Det var fel. Det är första serien och filmerna som jag tittar på.
Det kom väl en animerad film, typ 2007?
Jajamän, 2007. Den heter TMNT.
Mm. Ja, jag såg den på bio när jag och syrran var och reste i Australien.
Just
vi tyckte om den väldigt mycket.
Den var ju datoranimerad.
Ja, det var den. Och den var bra.
Mm.
Men det känns som att det kom ju en del så här ninja-relaterade serier som blev populära snabbt, men som dog ut ganska snabbt också. Och Turtles kändes som att de hade lite mer staying power. Att visst, de dippade, men de kom tillbaks med jämna mellanrum. Typ som Power Rangers kom, blev jättestort och sen bara pös ut.
Ja, det känns ju verkligen som du sa, Jakob, det här med att det räckte typ med namnet. På samma sätt som att Star Wars, George Lucas behövde ju inte vara världens bästa filmskapare eller storyteller, för att det räckte med att han satte ihop ljussablar och The Force och namnet Skywalker och Darth Vader så var alla redan sålda liksom.
Mm.
Från när han gjorde det så bara cementerade han att Star Wars kommer att finnas i popkulturen.
Ja,
forever, typ.
Ja, men verkligen, och det tycker jag är en spännande likhet mellan just Turtles och Star Wars, att båda är liksom verkligen så här, men det här är egentligen bara ett hopkok av redan befintliga
amalgam.
Idéer,
exakt.
Men mixen är så himla trevlig att det funkar och slår jättestort. Så. Men däromkring egentligen, 2007 efter den filmen, sen är det ju, det nästa som händer är att Peter Laird tror jag hoppat av tidigare, han tröttnade lite på Turtles, Eastman tror jag är kvar, eller om jag blandar ihop dem, jag vet inte, hur som helst så säljer de hela franchisen till Nickelodeon 2009. För, tror jag, ganska lite pengar ändå.
Mm-hmm. Kanske inte var det helt
astrid. Nej, kanske inte, men jag tror ändå lite under liksom. Det var inte så här Star Wars, Disney Star Wars pengar direkt. Och sen börjar en ny serietidningsutgivning, och då är det IDW Comics som ger, och de är gjort utan egentligen från 2011 och framåt.
Mm.
Och det är den jag har läst liksom en del, och det är verkligen så här att tänka att det är verkligen en reboot av Turtles serieuniversumet, där de har plockat liksom ganska mycket från de gamla serierna men också lagt till väldigt mycket nytt, och liksom det är lite mer komplext, vågar man säga, lite mer vuxet kanske.
Mm.
Men jag tycker överlag det finns ju toppar och dalar i den utgivningen, men överlag väldigt trevlig. Och sen kommer då en tredje tecknad tv-serie 2012 från Nickelodeon som heter faktiskt Teenage Mutant Ninja Turtles.
Den med?
Mm.
Ja, varför?
Och den tycker jag är riktigt trevlig, måste jag säga. För den har jag sett, och den finns, tror jag, på Netflix eller någon.
Ja, jag tror det är Netflix. Oh. Ja.
Och nu har det nog kommit en fjärde till och med,
men
den har jag inte sett.
Men är det lite de här tecknade serierna, om det nu är fyra stycken, är det lite samma som det är med Scooby-Doo, att den tecknade stilen skiljer sig åt ganska mycket mellan de olika runsen, och att det är lite olika ton, så att säga?
Ja, så är det absolut. Alltså första är väl den stilbildande liksom, och den är ju väldigt så här 80-tals barnvänlig.
Den känns lite X-Men-aktig.
Den 2003-serien är, eftersom att det var början av 2000-talet, den är lite mörkare, fast inte för mörk, men det är lite så här, Rafael är lite argare. Och så här, och teckningen är lite mera inspirerad av, du vet, Batman The Animated Series. Ja, det har hänt, vi måste förhålla oss till det. Mm. Och 2012-serien är lite hippare, lite roligare. Det är liksom intromusiken bygger på samma låt, men de har lagt till liksom rap.
Ja, ah, okej. Okay. Ah.
Och sådär.
Jag är med.
Den är också lite mer meta. Exempel på det är att Donatello har en mobiltelefon. Hans ringsignal är liksom den gamla Turtles-musiken. Ungefär det är humor på den nivån.
Okay.
Liksom. Mm. Men också ganska så här, intressanta plottar och äventyr. Och liksom, så att en bra. Ja, men det är väl det. Och sen så har den väl varit lite så här, lågmäld ett tag. Men sen kom då den här Mutant Mayhem-filmen 2023 som jag inte hunnit se. Med Seth Rogen. Mm. För det som har hänt nu är tydligen att folk har vuxit upp med Turtles. Och bara, nu kan jag producera filmer. Mm. Och då ska jag göra det. Och sen är det faktiskt också den serien, boken vi snart ska börja prata om, The Last Ronin, har jag också hört att den är ju, kommer bli ett spel.
Jaha.
Ja, någon sorts open world.
Aktigt.
Ja. Jag är inte
de
helt...
har bara släppt en teaserbild eller vad det nu är. Vi vet inte mycket om det.
Men i så kallad trippel A-skrud eller lite mera...
För mig det.
Ja, det här är ditt område.
Alltså typ lite rocksteady.
Ja, jag vet om det riktigt på den nivån.
Nej.
Men inte indie.
Okej, okay. Right, jag är med. Mm. Jakob, jag vill bara flika in också att jag råkade befinna mig på Tele 2 i Gallerian här i Stockholm tidigare i veckan.
Mm.
Och då på en tv-skärm så spelades en film, och det var ingen annan än den här Teenage Mutant Ninja Turtles-filmen med, är det den där Megan Fox spelar April O'Neil?
Ja, just det, Michael Bay.
Michael Bay, Teenage Mutant Ninja Turtles.
Turtle-filmer.
Jävlar vad den var, det kändes som att när Michael Bay var mitt uppe i sina Transformers-filmer så passade han också på att göra en Teenage Mutant Ninja Turtles. De som man skulle bara kunna splicea de filmerna med varandra, och man hade typ inte märkt skillnaden.
Nej, och det är väl nästa sak som kommer hända nu snart när han får tråkigt, att han kommer göra en, liksom, en crossover med Turtles och Transformers.
Så jag såg 2 minuter lite i periferin med ena ögat. Det såg inte bra ut.
Jag pratade lite om de filmerna i det gamla avsnittet.
Ja.
Och jag berättade då att jag har bara sett den första kvarten av första filmen, och den såg jag på ett flygplan.
Och det räckte.
Och även i den miljön så kunde jag inte kolla längre, för jag tyckte den var så dålig. Jag tyckte den var så stötande dålig. Jag var så provocerad och arg. Och jag tror att jag sa i det avsnittet att det här är bland det liksom sämsta som mänskligheten har fostrat fram.
De var tvungna att söva dig för att du skakade så mycket att planet wobblade i
Ja, men jag tyckte den var värdelös.
Men okej, då vill jag jättegärna att om det sitter någon och lyssnar på det här avsnittet och har det som en sån guilty pleasure.
Eller som favoritfilm.
Eller som favoritfilm rakt upp och ner.
Alla filmer är någons favorit, brukar du säga.
Berätta det för oss.
Mm. Och berätta varför.
Ja.
Kolla upp The Last Ronin-spelet. Det ska tydligen vara ett open world-aktigt spel med God of War gameplay-styck.
Okay.
Men utvecklarna är ingen jag känner igen, så man får ju se hur resultatet blir. Men själva konceptet låter ju lovande.
Ja, men kanske någonting vi kommer komma tillbaka till om ett par år i fruktur.
Ja. Kanske. Det står på mitt internet, så står det att det utvecklas av Black Forest Games.
Mm.
De har gjort, de är bäst kända för sina remakes av Destroy All Humans och Destroy All Humans 2. Vilket inte säger mig så mycket.
Nej.
Mm-hmm. Ja, men då känns det som en sån typisk Aspyr-studio som ska göra ett eget spel.
Mm. Precis, de får chansen efter något med remakes
med
och remasters.
Som har gått rätt bra.
Ja, så vi får se hur det går.
Ja.
För spontant, om vi ska liksom lite grann glida in på närmast den här serieboken, så är ju det en vad ska man säga, det heter någonting, hela den här genren, det är liksom postapokalyps, ja, det är liksom en bad future, ja,
dystopisk
verkligen, ja. Men det är också en sån här, det är ju inte kanon, är ett så flytande begrepp men det är ju en, på något sätt är det ju en what if, alltså vad skulle kunna hända, ett alternativt universum, men det är också så här, det är mycket möjligt att
det är så det blir.
Det är så det blir. Och den är ju, om jag har förstått saken rätt, så det som var tanken är, från början så började Peter Laird och Kevin Eastman hade någon sorts tidigt utkast av den här storyn när de höll på som mest med sin Mirage Comics serie. Jag bara tänkte, men hur skulle vi, ska vi bara liksom skissa lite på våran sista Turtles-serie?
Mm. Mm. Han skriver i alltihopa. Boken att 87, redan 87 hade han en idé om det här.
Och det är tidigt.
Det är tidigt.
Mm. Mm. Och sen så är det ju inte han, utan det är ju det är Kevin Eastman och Tom Waltz som har skrivit den sen. Mm. Så att säga. Men, och de har ju säkert ändrat serien lite grann sen 1987. Men liksom, tanken på det fanns ju redan där. Och ska man vara teknisk så skulle jag väl säga att den här utspelar sig liksom i det här IDV-universumet.
Mm.
För det är en del detaljer som skiljer sig. Men det är ju inte jätteviktigt, utan jag skulle nog ändå säga att man kan ha läst nästan vilken Turtles iteration som helst, eller sett, eller hört, eller spelat. Och man kan ändå känna igen sig för att de stora stenarna är samma.
Mm.
Nu jag skulle, för att knyta an till det du pratade om, Jakob, nu när vi fortfarande är i spoilerfritt territorium.
Det är vi.
Så skulle jag vilja dra en liknelse till att det här serialbumet, Den sista rånen, är för Teenage Mutant Ninja Turtles det filmen Logan är för Wolverine och X-Men-rullarna med Patrick Stewart och Hugh Jackman.
Mm. Helt rätt.
Mm. Precis, tack. Och det är ju också en serietidning från början då, som ja, men, The Old Man Logan, som de inspirerades av och gjorde filmen. Precis, och det är ju lite nästan liksom, jag sa ju det är lite av en genre nästan. Mm. Alltså, vi har Logan till exempel, vi har kanske det klassiska exemplet Dark Knight Returns, Frank Millers, en gammal Batman som kommer tillbaka. Det finns någon Daredevil-serie också som heter typ så här The Last Days eller någonting sånt där. De också är här liksom, hur Daredevil dog. Mm. Det finns flera sådana exempel. Så det är spännande, jag vet inte, det är väl ett roligt koncept liksom så.
Finns det någon sån typ för, det är nästan om det är någon som lyssnar med kapital och lite voting power i de här kretsarna. Skulle vara lite samma sak ifall det finns någon sån blicka framåt till typ Joakim von Ankas sista äventyr eller typ Kalle dör eller du vet något sånt. Men det är ju lite där vi är och rör oss. Det är den här, om vi skulle skriva en sista, ett sista äventyr med en serie tidningsfigur, hur skulle det kunna se ut?
Ja, precis.
För att annars handlar ju väldigt mycket, serietidningar är ju tidlösa, att Kalle Anka åldras aldrig, utan det är ständigt nya äventyr.
Ja, exakt. Och det ger ju vissa roliga konsekvenser, just här när man liksom berättar den sista historien. För att i de nästan alla andra så vet man ju någonstans att det finns ju vissa karaktärer som inte kommer dö, till exempel.
Mm.
Det behöver man ju inte förhålla sig till här, när man kör liksom slutet.
Mm.
Och det gör ju att vissa grejer får en lite spännande tyngd ändå. Kan jag tycka. Men vi kanske kommer in på det lite mer detaljerat när vi, när vi spoilar boken. Jag ska bara säga en kort rättelse av mig själv.
Jaha.
Jag har ju precis läst det på Wikipedia. Jag sa fel, jag har farit med osanning igen. Jag har ljugit. Det står här att boken, Den sista rånin, utspelar sig i, den är utgiven av IDV, men den utspelar sig i en egen kontinuitet. Så det här är liksom en what-if-historia, ett eget universum. Det som sen då kallas Ronin-universumet. För det finns också typ en uppföljare och en prequel, och som sagt, det blir ett spel. Men det är en egen liten Turtles-universum av det. Så.
Men det känns ju som den här sortens berättelse lite till för oss som har vuxit upp med det här, som kanske inte riktigt stimuleras av det lättsamma, barnvänliga länge. Men det behöver ju fortfarande finnas för
man har nostalgisk kärlek till franchisen, men vill sätta tänderna i någonting nytt.
Ja. Och sen ska det inte bli kvasi-filosofisk, men det här med att någonting går mot sitt slut och man själv blir äldre. Och liksom.
Det
kan finnas någonting i det.
Men,
när man närmar sig livets resas slut.
Så. Barndomens död. Barndomens slut.
Ja, visst. Jo. Och jag tror ändå det ligger någonting ganska mycket i det. Även tror jag, alltså Dark Knight Returns då, som kom 1986, när Frank Miller skriver om så här en Batman som är liksom över 50 och är tillbaka och liksom gör sin sista strid och sådär. Många liksom gillade väl den mycket för att det var dels för att det var en grymmare, hårdare take på deras barndomshjälte, men också just, jag tror det ligger någonting i det där. Jag har också vuxit upp och nu har Batman liksom blivit gammal.
Mm.
Det är spännande.
Men och för övrigt The Killing Joke, när vi är inne på det kanske mest hyllade Batman-albumet någonsin. Frank Miller, va?
Alan Moore,
tack. Som där de verkligen gör upp med den här Batman snappar och eventuellt tar koll på Jokern.
Liksom. Nu tänker du på Dark Knight Returns, tror jag. Som är Frank Miller.
Killing Joke.
Batman The Killing Joke är ju plotten att Jokern kidnappar Barbara precis.
Exakt.
Och med syftet att han ska bli galen.
Mm.
Men han blir ju inte det.
Eller?
Batman snappar ju inte.
Eller?
Nej.
Eller?
Ja, det är Gordon som ska snappa, tror jag, i hans plan.
Det finns ju någon annan tecknad serie där Batman snappar fullständigt. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Han verkligen blir batshit crazy. Batshit.
Alltså Batman, det är helt otroligt på ett sätt att vi aldrig haft ett renodlat Batman-avsnitt. Ja, vi har haft ett Joker-avsnitt, men vi har aldrig haft ett Batman-avsnitt. Därför att det finns ju så många varianter av Batman. Mm. Där han är liksom helt olika karaktär egentligen. Det borde vi göra någon gång. Men både, jag skulle säga både, de två mest hyllade Batman-serierna är nog The Killing Joke och The Dark Knight Returns.
Ja, två riktiga legender.
Ja. Och kom ungefär samtidigt också.
Mm.
Mm. Så. Jag tänkte ändå så här. Vi ska snart gå in lite i detalj om boken. Och då kommer vi spoila en del och sådär. Men jag skulle ändå vilja höra lite sådär intryck. Nu har vi läst den allihopa. Jag läste den för första gången. Det gjorde ni också, tror jag.
Ja.
Så att jag tänkte vi går varit runt och så ger vi bara en kort sådär, liksom, rekommendation eller inte. Vad tycker vi, är det bra eller dåligt? Och sådär. Innan vi spoilar loss.
Ska jag börja?
Det kan
jag
kan börja.
Åh, oh, gud. Nej, jag tycker att den är speciell när man får lite så som en i handen, som en gåva. Bara flagga för det igen. Så tyckte jag att det var supermysigt att sätta sig ner med ett inbundet seriealbum.
Mm.
För det hör inte till vanan för mig. Och lite som det Lövet var inne på, att det är lite mustigare, lite mera vuxet. Fortfarande Teenage Mutant Ninja Turtles, med lite mindre teenage typ.
Mm.
Gillar den här Logan-eska storyn och just att man, det blir lite av en bladvändare för att man är i det territoriet.
Mm.
Den här sista berättelsen grejen. Snygg tycker jag. Jag kanske känner mig att jag var ute på lite djupt vatten ibland vad gäller liksom, aha, det är den karaktären och åh, det där minns jag från. Just för att jag inte har läst så mycket av serietidningarna eller sett alla avsnitten av tv-serierna. Sådär. Men jag tyckte om den. Det var mysigt att sitta och läsa den.
Jag måste också säga att jag tycker om den väldigt mycket. Dels boken i sig. Förutom de här fem böckerna så får man ju väldigt fina illustrationer mot slutet av boken. Där det är olika tecknarstilar och olika tecknare som får göra sina tolkningar. Bland annat en svensk tecknare som har gjort någon sida där.
Till, faktiskt.
Mm. Och sen de här storyboarden till The Last Ronin, där det är så här grovhuggna skisser på hur storyboarden ska se ut. Så att det blir liksom för nörden finns det mycket godis att titta på. Och sen gillar jag också den här lite mognare berättelsen och var många så här referenser som jag gladligen snappade upp. Men sen är det någon grej med mig och när jag läser vissa uttryck på svenska så tolkar jag det som lite barnsligt, men det är bara för att min hjärna är kopplad som den är. För det är ju en mer allvarlig berättelse, men när jag läser Cyberninja så blir jag lite ja. Hade jag läst det på engelska hade jag inte reagerat på samma sätt. Men det är ju för att jag är som jag är. Inget negativt om Johans textsättning eller översättning här inte. Utan att spoila någonting så kan jag ju tycka att det kanske den skulle kunna utforska ännu lite allvarligare händelser. Det skulle kunna hända ännu lite mörkare och allvarligare saker än det faktiskt gör. Det är som du är inne på, The Killing Joke är ju mycket brutala i vad den avhandlar.
Mm.
Det hade jag hoppats på lite mer av här också. Men liksom som helhet så är boken i sig och berättelse i de här fem böckerna väldigt trevlig, så jag kan rekommendera.
Jag tyckte också om berättelsen, så jag minns att jag pratade om det, var nu kanske i somras när jag pratade med Johan om det som delas ut, så pratade han om den citronen, att den kommer att ges ut och sådär, vi tycker att den här boken ska finnas på svenska för det är en så pass liksom ikonisk Turtles berättelse och den är ju några år gammal nu, men den slog ju verkligen igenom och blev väldigt, väldigt hyllad. Och jag förstår varför, för att det är väl just det här som vi pratade om, att den plockar ju upp tråden. Alla som har erfarenheter av Turtles kommer liksom någonstans, det blir en känslomässig tyngd i den som jag tyckte kom fint fram. Jag tyckte nog att den låg på en ganska lagom nivå när det gäller det här liksom brutal, tillräckligt brutal eller inte. En del grejer var nästan lite feel good, vilket jag blir glad av. Men överlag så är det bara så här, jag är ju sån himla sucker för allt som är liksom dystopisk framtid, ja. Turtles, ja. Men också just det här konceptet med att så här, nu har vi liksom följt seriehjältar i hundratals nummer och i tv-serier och alltihopa, och allt de kämpade mot har liksom någonstans också misslyckats. Den här liksom bad future-grejen. Precis som i Logan. Liksom. Det blir ju en tyngd i det, och jag blev väldigt fast i berättelsen och läste den. Sen hade jag kanske inte heller valt att läsa den på svenska, om jag liksom, men jag väntade in ändå den här utgivningen för att jag var så sugen på berättelsen. Och vill gärna stötta Retroboklubben och så jag läser den gärna på svenska. Jag tycker översättningen är väldigt bra gjord. Som standard så läste jag engelska serier på engelska. Förutom det som Retroboklubben ger ut, eftersom att jag är prenumerant och får senare. Så det är samma sak med IDOE's Transformers-serie nu, som jag håller på liksom att mata mig igenom. Som jag medvetet liksom låter bli att läsa på engelska, därför att nu är jag ändå inne i det svenska språket och tycker det funkar väldigt bra. Men sen har de gett ut en del andra grejer, alltså de har gett ut väldigt mycket gamla Marvel-serier nu, till exempel bland annat Daredevil, Born Again, som också är en jättebra översättning, men där jag ändå liksom, jag föredrar originaltexten, men jag föredrar ansidan liksom de fysiska utgåvorna, för att det är en väldigt snygg kvalitet sådär, och de har mycket liksom fint extra material i slutet, fina liksom lite trivia om serien och sådär, så det är en väldigt lyxig utgåva, och det kan jag gilla, så att det är en bra, det är bra på det sättet. Och bra skulle jag säga som ändå en, ja, alltså har man inget emot att läsa sig på svenska så är det en klockren rekommendation. Liksom.
Jag får erkänna, jag har inte koll på det. Är det här en specialutgåva som har släppts internationellt också, som bara är översatt, eller är det Retroboksklubben som har tagit fram det, hela alltså, paketet?
Det är Retroboksklubben, så vitt jag vet. Det finns ju garanterat någon annan inbunden utgåva någonstans, men det finns ingen som är så här. Möjligtvis i Danmark, för jag vet att vissa grejer, där får väl Johan skriva in och rätta oss sen. Men jag vet att de har gett ut till exempel Marvel-böckerna med ett danskt förlag, för att liksom, av ekonomiska skäl, och för att de har licensen så kan de liksom samtrycka.
Varför får man det i ett så fint paket, så läser jag det gladligen på svenska. Det är en jättefin bok de har satt ihop, verkligen.
Sen är det väl lite så här för mig också, eftersom att jag har nästan bara läst Turtles på svenska tidigare. Även liksom serietidningen, gamla serietidningen, äldre serietidningen, alltså alltihopa, det har nästan alltid varit på svenska, så någonstans faller sig det naturligt för mig. Det är nog samma sak med Transformers i och för sig.
Jag tittade ju på både Transformers och Turtles på vi hade ju, fick parabol-tv tidigt. Så jag tittade ju på båda dem på engelska.
Bra.
Så det var förmodligen därför, för det var många tv-serier, så tecknade serier som jag tittade på engelska, som de flesta unga förmodligen såg på svenska. Så det är kanske därför den kopplingen gjort i mitt huvud att svenska, det låter inte rätt.
Mr. Worldwide. Parabol. Gud, det fick jag inte i min barndom.
Där märker man också om man gör sån, det är ett litet av ett sidospår, men liksom tittar man till exempel på de som hade, som man kunde kolla på Transformers hemma hos dem, så märker man ju nu när man ser svenska liksom dubbningar att de är ju kassa på många sätt.
Ja, för jag såg också det där Cyborg 009, också sidospår, men den såg jag på engelska. Och så var en kompis jag pratade om, men den var jäkla bra. Han bara, fast den där svenska översättningen var rätt skuttig. Jag bara, jag såg alla den på svenska. Så kollade jag upp, finns det så här YouTube-klipp. den var riktigt dålig. Alltså. Ja. Jättedålig.
Så sa du lite malligt, I wouldn't know, jag har parabol hemma.
Jag var en del av parabol-crowden.
Ja, men för det har vi också sagt, du och jag, Gustav, bara om vi liksom, det här med dubbning, att vi har ju en fantastisk dubbningskultur och expertis i Sverige.
Eller hur?
Vi kan ju dubba vilken animerad produkt som helst och göra det väldigt bra. Det är bara kanske inte alltid 80-talets tv-serier som man liksom visar det bäst på.
Nej,
var verkligen så här, men vi har 10 minuter på oss, vi måste dubba fort, vi kör en tagning.
Vi är bättre än axelmakterna på hockey och dubbning. Tack för mig. Forna axelmakterna ska jag kanske säga också. Om det är några tyskar eller italienare som lyssnar och älskar full kultur, men nu tappar vi dem där.
Don't mention the dumb.
Okej, nu gör vi så här att vi tar en kort paus för att jag ska kunna gå på toaletten och sträcka på benen. Och sen så när vi kommer tillbaka, då kommer vi tuta i spoilertutan eller köra spoilerjingen eller dra i spoilerlinan eller vad vi nu gör. Och därefter så kommer vi prata helt fritt och ostört om alla detaljer av den sista Ronin. Och är det så att man liksom fram till nu har lyssnat och känner okej, men det här är kanske någon historia eller en bok jag skulle vilja läsa. Då kan man ju pausa nu och skaffa boken och läsa den och sen komma tillbaka och höra oss dissekera den.
Ja.
Finns den tillgänglig i digital form eller är det bara boken som är?
Om du ska ha den svenska utgåvan så är det bara fysisk pappersbok.
Men annars kan man läsa den på engelska.
Den finns, jag har inte kollat, men jag är ganska säker på att den går att köpa i, vad heter det, Amazon. Gör ju sitt bästa för att förstöra digitala seriebranschen, men den finns nog i deras, om det fortfarande heter Comixology eller Kindle.
Bakom tjocka lager av DRM.
Ja.
Så finns den där.
Ja, men det ska nog gå på något sätt. Det tror jag. Så. Men annars så vill man ha den på svenska och i bokform så tror jag den går att beställa direkt från Retrobokklubbens hemsida. Eller bara fråga så kan vi. Vi länkar i länklistan, så gör vi.
Ja, det gör vi. Yo, it's the green machine gonna rock the town without being seen. Have you ever seen a turtle get down? Slamming and jamming to the new swing sound. Yeah, everybody let's move. Vanilla is filled with the new jack groove. Gonna rock and roll the place with the power of the ninja turtle bass. Iceman, you know I'm not playing. Devastate the show while the turtles are saying. Ninja, rap. När vi hade toapaus så såg jag att det har släppts en trailer för Alien Romulus. Och detta säger jag enbart för att du nu måste lägga in det i länklistan. Stanna också kan titta på den.
Smart. Du kuppade.
Oh ja.
Kuppade dina tips.
Så vi är officiellt igång nu med Heroes in a Half Shell, den andra, the other half.
Ja, precis. Och nu har vi tutat i spoilertutan. Så nu förstår alla att vi kommer att prata sönder den här boken. Nej, det kommer vi inte göra, men vi kommer att prata om alla detaljer. Och vad vi tyckte om den, och vi kommer att prata om teckningarna och manuset och favoritögonblick. Och vi kommer prata om det mesta helt enkelt. Om man läser på baksidan och om man läser om den, så är ju verkligen, det verkar som att de tycker att det är en stor grej så här, vilken av turtlarna är det som har överlevt. För det handlar ju om, det står ju också på baksidan, att det är en turtle som är ensam överlevande som ger sig ut på ett till synes hopplöst uppdrag för att söka rättvisa för den familj han förlorat. Då sätter de ju någon sorts stakes från början. Men de ger också så här, det här lilla mysteriet så här, vilken turtle är det? Och det måste jag säga, det tyckte jag inte var svårt att gissa.
Ja, jag
eller vad tyckte ni?
Jag satt ju där och tänkte, han måste ju vara Leo.
Jaha.
Okay. Och sen så är en betydligt senare tänkte, nej, det var det verkligen inte. Och var också här, i början så visste jag inte, så här, har alla dött nu? Eller har alla redan dött? Eller är det här någonting jag läser innan alla dör? Och när det visar sig lite längre fram så var det en ganska trevlig twist sådär. Tyckte jag.
Ja. Jo, nej, jag tycker det var en trevlig twist. Jag vill säga bara så här, jag räknade ut nog så här, jag tänkte först så här, men det kommer absolut inte vara Leo, för det är det uppenbara valet. Eftersom att han är den mest kompetenta. Så det är inte han som har överlevt. Och sen så tänkte jag, vem skulle det då vara här näst? Ja, Raphael, och kommer det inte vara det? Så tänkte jag, det är inte Donatello. Så då bara gissade jag mig till att det var Michelangelo. Och det avslöjas ju i slutet av första delen, tror jag. Så det är ändå, det är inte en så jättelångt mysterium.
Nej.
Men, och det, jag tycker det ändå var ganska lagom så här, vad ska man säga, introduktion till äventyret. Därför att han har ju liksom, han bär ju alla turtlarnas vapen, eller resten av deras vapen till exempel. Och han har andra kläder på sig, så man känner inte igen honom.
Och den svarta ögonbindeln.
Just det, för att symbolisera sorg och hämnd.
Men jag känner nog, minns du att jag sa det, Jakob, när du pitchade, ska vi läsa den sista rånen allihopa och spela in ett avsnitt? Tror jag sa till dig, jag hoppas att det är Michelangelo, det är min favorit turtle.
Ja, ah, sa du det?
Ja.
Just det.
Ja. Så jag har ju haft det mer som en så här god magkänsla, hoppas att det är Michelangelo.
Ja.
Så att jag får följa min turtle.
Mm.
Och så var det ju mycket riktigt det.
Ja, det är det väl. Och jag vet, men alltså, kanske en anledning till att jag kunde gissa det är väl också att det gör så här, det är ju väldigt narrativt logiskt. Mm. Att det är den så här yngsta
skojfriska
partyduden,
ja, precis,
som har tvingats bli liksom vuxen och seriös och mognat.
Allan Ballan,
ja,
har blivit.
Fast å andra sidan, jag tolkar inte som att åldern är det som spelar in, att de andra kanske har dött av andra anledningar.
Ja, ja, nej, jag menade inte att de hade dött av hög ålder. Jag menar bara att av de fyra törklarna i de alla andra iterationer nästan, mm, så har alltid Michelangelo varit den uttalat den yngsta,
mm,
och då kanske också indirekt den minst ansvarstagande, den som tycker det är kul att skoja och sådär. Så jag menar bara att det är en snygg historia om att det är den personen som tvingas liksom axla bördan av allt andra och vara den som överlever. Lite som att i Battlestar Galactica så är det liksom jordbruksministern som är den enda som inte dör, som tvingas liksom ta på sig rollen att bli president.
Mm.
Lite så. Men och sen så när man väl har fått reda på att det är Michelangelo, så gör ju de andra Turtles också någon form av entré i form av typ spöken eller åtminstone hjärnspöken.
Mm.
Ja, precis. De tar ju en tydligare roll. Där i början när man inte vet så måste de såklart, då kan de inte vara lika tydliga,
nej,
med de andra turtlarna. Så det är mera röster i hans huvud.
Mm.
Och då vet man inte vem han är riktigt. Men sen när man väl då får reda på att det är Michelangelo, så spelar de en mycket tydligare roll som imaginära spöken som pratar med honom,
mm,
nere i lian och sånt där. Det tyckte jag funkade bra. Det kändes inte som, ibland när de gör det där greppet, så känns det som att det hade kunnat kännas som att okej, vi ska göra ett seriealbum där vi bara en turtle och inte alla fyra,
mm,
men vi vill fortfarande ha med alla fyra på samma sätt som att vi måste fortfarande med Skywalker när vi har Star, mm, Wars. Men jag tyckte att det funkade bra här. Det kändes alltid som att det var Michelangelo på egen hand,
mm,
och att det var hjärnspöken och sorg och dåligt samvete. Alltså verkligen survivor guilt. Det var nog en av höjdpunkterna för mig i det här albumet.
Och jag tror det i första boken Michelangelo säger det är årtionden av mord och våld eller någonting i den stilen. Och jag vet inte om ni tolkar det på samma sätt, men jag tolkar inte det som att det bara var från fotklanens sida, utan att han sa det som att båda de sidorna har dödat och slagits varandra väldigt, mm, länge nu, liksom nu är det dags, nu är det nog, nu får vi avsluta det här, för det har varit för många årtionden av mord och våld på båda sidorna. Så läste jag den. Han säger ju aldrig det uttalat, men jag läste den meningen som att det är båda sidorna som har gjort det här.
Det tyckte jag, det var faktiskt lite uppfriskande för mig, som mest då sett 91-filmen och den här första tecknade serien, där Splinter verkligen bär den här du vet, altruistiska, pacifistiska nästan munken.
Mm. Mm.
Att se honom stå på ett slagfält i Japan och skrika, du vet, stapla liken på varandra, möt mig på slagfältet, jag ska skära halsen av dig liksom. Och någon panel där han bara ett snabbt slice med svärdet, choppa av tre huvuden.
Mm.
att se honom är en lite mera, vet du vad jag tänkte då? Du kommer inte att tycka om det här, Jakob. Jag tänkte på när Yoda dyker upp i episod 2.
Just det.
Och bara göra korkskruvar och saltmortaler, ja, mot
just det. Ja, jo.
Count Dooku.
Det var inte riktigt den bilden jag fick själv när jag läste, men jag håller med. Yoda, jag förstår liknelsen.
Mm.
Liksom snälla, pacifistiska Yoda som, ja, säger att krig blir man inte stor av. Sen i prequel-filmen visar sig att han har också en helt levrad sida. Exakt. Han kan studsa omkring som en studsboll. Men så är liten ja.
Men i serietidningen och filmerna, jag kommer inte ihåg i filmerna, men i serietidningen får man ju se honom ibland discha ut lite whoop-ass.
Mm.
Så man får en känsla av att han har varit väldigt, väldigt bra med tanke på att han fortfarande besitter de här krafterna när han är så pass gammal. Men det här är ju blodig på en nivå som inte alls finns i tv-serien eller serietidningarna.
Mm. Mm. Ja, men den där John Wick-grejen. Mm. Han kan om han vill.
Ja, precis. Och det går ju i linje med, det är ju inte bara liksom Splinter. Nu börjar jag på att säga Yoda bara. Det är inte bara Splinter som görs, utan hela stämningen, hela liksom alla stakes är ju mera blod än man kanske normalt är van vid. Mm. Även om liksom, som sagt, originalserien ganska brutal ändå på ett sätt. Och sen har liksom allt som hände i, alltså under årens gång så har det ju varit lite så här mörkare delar av Turtles också. Mm. Men det här är ju helt klart liksom en annan nivå. Också bara för att just det här, som vi sa, att eftersom att det är den sista historien, det handlar om att de redan döda, så blir det väldigt mycket så här, ja men det är faktiskt vem som helst kan dö. Och väldigt mycket av det, stora delar av det är också flashbacks där vi får se hur de dog. Mm. Så att ja, mycket mera, mycket farligare än normalt.
Jag måste fråga en grej, för att jag har inte riktigt koll på då Teenage Mutant Ninja Turtles kanon som, och det som den här albumet bygger på. Men så i den sista rånen, så Shredder, han har dött innan starten för flashbacksen. Hans dotter försöker sätta en sista, liksom ta koll på dem for good. Lyckas med att döda Splinter. Rafael ger sig ut på blodshämnd och dör, men lyckas nästan döda.
Sätta ni i koma i alla fall.
Shredders dotter, precis. Och så sen nu så utspelar det sig här då att Shredders barnbarn försöker, han styr över New York i någon dystopisk framtid då.
Med järnhand.
Med järnhand. Mm. Hur, alltså att Shredder är död, det är någonting som de facto händer i någon serie.
Det händer ju flera gånger. Det händer ju i första numret. Yeah. Sen kommer man tillbaka. Det händer i första filmen.
Ja,
ja, jo, nej, men, filmen jag förstår ju såklart din fråga. Mm. Jag vet faktiskt inte. Mm. För jag har väldigt dålig koll på, alltså jag har läst en del IDV, men jag har inte läst de senare årens utgivning. Så att jag vet inte om det är en grej som händer där. Men jag skulle gissa att det inte är det.
Att det här är en
del
av
den här. Att allt det här är påhittat bara för det här.
Till what ifen, eller what, till what ifen ingår att
att Grandpa Shredder först en dotter och sen ett barnbarn. Mm, jag tror det.
Precis. Okej. Okay.
Jag tror det. Men sen är det väl också jättemycket liksom referenser till olika serier. Alltså det här med liksom Baxter Stockman till exempel. Han är ju någon sorts här amalgam av, tror jag, olika iterationer som man har sett i serierna. Så där. För han går ju verkligen från, alltså som i den tecknade tv-serien, en väldigt jönsig vetenskapsman som blir en fluga till då den här personen som mer är liksom verkligen ett, alltså en väldigt obehagligt techgeni. Och det finns, och de antyder ju också den här liksom antagonismen mellan Stockman och den här robotprofessorn som, som jag tycker så mycket om. Vad heter han? Professor Honeycutt.
Professor Honeycutt.
Precis. Ja. Som är en har fått sig medvetande inflyttat i en robot, tror jag, bakgrundshistorien. Så. Men jag tyckte att Honeycutt var alltid en sån cool leksak. Mm-hmm. Den här gillade det liksom robotlucken.
Hade du en Professor Honeycutt?
Nej, men jag såg den i leksaksaffären. Ja. Och sådär. Och han var med liksom i Mirage-serierna också. Så. Men jag har aldrig tidigare läst någonting om att han och Baxter Stockman skulle ha liksom en särskild såhär,
fade
med varandra. Men här antyds det ju verkligen att han har det. Och det kanske har hänt i någon annan serie, det vet jag inte. Eller så är det liksom verkligen bara påhittat för detta.
Men han är väl verkligen viktig i den här storylinen också.
Ja, helt centralt. Men det är också lite grann av det jag tycker de gör snyggt i den här serien, att de liksom, det är ju en ganska enkel story på ett sätt, men de har ju strösslat den med väldigt mycket referenser till olika typer av Turtles mytos. Alltså det och liksom det här med April och Casey Jones har gift sig.
De har en dotter.
Alltså man märker ju, ja, också lite det som Star Wars gör, att allt ser väldigt inlevt ut. Det här känns ju verkligen som ett universum där saker har hänt under tiden. Och då tänker jag att det spelar en så stor roll liksom varifrån man kommer, om man har sett tv-serien eller läst boken, höll på att säga, men där serieboken, eller bara tittat på filmerna. Alltså någonstans man får liksom de stora grundstenarna i Turtles, och det, oavsett vilka man har med sig, så får man en del i den här serien.
Någonting jag inte väntade mig var ju hela den här biten med att Aprils och Caseys dotter de har påverkats av mutagenet under alla åren med Turtles och att det existerar i den världen. Så deras DNA har påverkats, så när deras dotter föds har hon krafter. Och hon är också bättre på att läka, och det är därför Michelangelo kan leva så länge, för han har muterat så pass mycket så han får bättre läkekrafter och kan tåla mycket mer stryk och bli äldre. Och hon har också fått det. Det hade jag inte väntat mig, och det är också en intressant twist på den här berättelsen.
Ja, absolut, för det är också någonting som jag inte har läst i någon annan del, men återigen, jag vet inte om det dyker upp i IDV-serierna senare. Det här med också att de har inte bara muterats en gång och blivit mänskliga sköldpaddor, utan de fortsätter att muteras senare, det tycker jag är roligt.
Det är en av de här inslagen som jag tyckte om mest, för man fattar ju direkt premissen. Det kommer vara en väldigt så till synes renodlad hämndresa. Och så får man bara, du vet, se hur blodigt det har blivit när man kommer till slutet. För det jag tyckte kanske mest och bäst om med Logan-filmen, som jag nämnde tidigare, är inte att få se liksom Wolverine vid vägs ände som totalt. Han var ju alltid liksom en cyniker, men åtminstone i Hugh Jackman-tappningen. Han är lite mer av en lustig kurre i andra X-Men-tappningar. Men det var ju snarare att se Professor Xavier som den här dementa, farlig för sig själv och andra i sin omgivning. Nästan som man tänker att han kommer att kissa på sig i taxin. Liksom.
Vad händer med en supermutant när de börjar tappa det?
Och det tyckte jag verkligen om med det här seriealbumet, att April O'Neil dyker upp som också så grizzled old veteran med proteser, för att i den här explosionen i en av böckerna där Leonardo stryker med, så blir några av hennes lemmar bortsprängda, men att hon är med som den här, det är nästan hon som är Splinter till Michelangelo i det här albumet. Det tyckte jag var den mest intressanta karaktären. Och jag blev så glad när hon dyker upp. Det är också hon som säger liksom såhär, shit, lever fortfarande Michelangelo?
Ja,
och då fattar man att det var Michelangelo.
Ja, hon har verkligen blivit, alltså hon har ju blivit någon sorts Sarah Connor-gestalt.
Eller hur, verkligen. Terminator 2.
Tuffat till sig några grader. Jag tyckte också det var jättebra.
För jag tror albumet hade lidit ifall det bara hade varit, säg att det är Michelangelo som där tidigt vi har hållit på att stryka med och trilla ner klaken, och sen så är det då dotter April Casey då som hittar honom, och att det bara är de två. Jag tyckte att det var bra att de fortfarande hade med April för att ankra handberättelsen. Det tyckte jag väldigt mycket om. Och just deras samtal med varandra om det här med att lite så här skuldkänslorna av att vara kvar när alla de andra Evergreen-karaktären har strukit med. I liked.
Jag tycker också det lyfter fram någonting som jag tycker är väldigt fint i nästan alla Turtles-avsnitt, och det är det här med liksom familjekonstellationen. Alltså, de är ju uttalat fyra bröder liksom, i det, men de har ju också någon sorts extended family, med där Splinter är deras liksom fadersgestalt, och sen så är det April O'Neil som är deras, inte vet jag, knasiga moster eller någonting. och ibland liksom flört och sådär.
De säger väl till med det vid något tillfälle liksom, att vi kanske inte liksom är blodssläkt eller blodsfamilj, men vi är en familj. Det är vi som är familjekonstellationen.
Ja, precis, och det kopplas till hela det här liksom klanen, synsättet att de är en klan, och liksom det kopplas till den deras gamla klan i Japan och sådär.
Och sen är det också den här att April och Casey inte har berättat för dottern att deras exponering för mutagenet har gett henne kraft, att hon är en mutant. Det avslöjas i de senare böckerna, eller om det är sista boken till och med. Och liksom att när du tänkt berätta det här för mig, när som helst, aldrig, liksom, jag vet inte. Jag är inte felfri i princip.
Nej, jag tyckte det var en ganska välkommen sideplot, tycker jag. För det avslöjas väl också för läsaren hon sparrar med Michelangelo. Och så sen efteråt så sitter Michelangelo och snackar med April. Och då säger han, vet hon om att hon är en mutant.
Han har snappat upp det bara.
Exakt, bara av att sparra med henne. Så du vet, läser man för snabbt missar man det nästan på den, i den panelen. Och så sen så kommer det tillbaka senare. Så ja, och jag tycker heller inte att det behöver någon sorts payoff i kolla vad hon är duktig på att slåss. Utan jag tycker bara det är en spännande, och som du sa tidigare Lövet, bara lite så här oväntad take. Som spicade till hela albumet, tycker jag. Ja, bra karaktär bara i största allmänhet. Casey-dottern då.
Jag tycker ju att det är kul med henne just därför att i den här ganska mörka världen som den handlar om, där liksom nästan allting har gått åt helvete, och då antyder liksom att det är en så här global klimatkatastrof också i hela världen, och New York styrs av en liksom ninja-fascist och sådär, och alla liksom robotar patrullerar gatorna, alltihopa det, och alla tör sig döda utom en, och April O'Neil har liksom tappat sitt ben och är överlag ganska bitter, så är hon ändå en ganska så här, hennes dotter alltså, en ganska glad och levnadsglad person.
Ja, men, eller hur?
Som drar skämt, och liksom, hon behövs verkligen i den här storyn.
Inte för att dra någon metareferens till Star Wars igen, men det är ju lite som att jag vet ju inte bättre, för jag växer upp med podracing. Så du är April O'Neil, Jakob. Och jag är, du vet, hennes dotter. Att hon har ju växt upp och är tonåring i den här världen och anpassar sig till kulturen och hittar liksom det fina i det. Så hon har ju inte samma glansdagar att jämföra det mot.
Och hon har ju bara hört talas om
de andra
mutanterna eller liksom Turtles farbröderna. Men hon kopplar ändå ganska snabbt ett fint band till Michelangelo, tycker jag. Alltså ganska kort efter de träffas så känns det som att han nästan blir som en extra fadersfigur i för henne. Och det händer ju ganska snabbt.
Ja, hon börjar kalla honom för sensei. Rätt snabbt. Men jo, fan, nu inser jag ju att hon, April, tar ju blodprover på Michelangelo när han håller på att repa sig där nere i lyan, för att hon vill ta reda på hur hans mutation har utvecklats. För hon säger också det, att du borde ha dött för länge sedan, men det verkar ju som att det har muterat vidare. Sen vi såg senast att det är så han reagerar när han inser att Casey är en mutant också. Att han säger, vad i helvete har du initierat henne med mitt DNA? Så nej, är du helt galen? Det är för att vi hängde för mycket mer och käkade pizza så att vi blev liksom vad heter det? När man bor med någon som röker och så får man bara en massa passiv rökning. Passiv mutation. Så han, det är ju därför han blir ju fly förbannad i deras första samtal. Just det.
Vad tycker ni om beskrivningen av New York och av det här framtidssamhället och av liksom skurkarna och liksom högkvarteret och alltihopa där?
Där hade jag ärligt talat väl lite mer. Jag tycker att världsbygget var väldigt, det var ju verkligen handlingen och karaktärerna som stod i centrum. Så just det här världsbygget när det kommer till dystopiska New York med de här olika nivåerna, toppplan och bottenplan och hela den liksom New York som någon sorts Coruscant ställe hade jag nog velat ha 20-30 sidor till av, tror jag.
Ja, jag håller med om man får se lite för lite av det. Men det är väl också, tycker jag, ett exempel på det. Jag tycker man ser alltså förlagorna hela tiden någonstans, precis som själva Turtles-serien i sig är liksom någon sorts hopmix av en massa befintligt. Så tycker jag att så jobbar man här också. Alltså jag tänker på liksom flykten från New York till exempel. Det finns ju massor av serier där New York är fallet och liksom inmurat och lite sådär. Och även tänker jag på Ronin, alltså Frank Millers Ronin. Där det är inte New York, men det är lite samma grej. Jag tycker ändå någonstans, alltså jag gillar ju som sagt konceptet, ge mig en liksom en cyberpunk-stad under en fascists styre så är jag där, men jag hade också velat se mer. Men det är därför jag tänker också att det är nog därför de har gjort liksom en uppföljare, eller en prequel eller vad det nu är också. Och då, det kanske man också kommer kunna utforska i det här spelet, om det blir bra.
Jag kände också liksom, inte bara att det inte tillräckligt mycket av, utan att de hoppar mellan de här olika platserna. Nu är det Stockmans, nu ska de angripa Stockman, ja, och liksom slå ut tekniken. Nu är de i det här tornet, ska liksom slå till mot fotklanen. Mm. Nu är vi nere i kloakerna, men liksom, steget mellan dem, jag kände inte riktigt att jag hela tiden var med på, okej, men nu är vi här och nu utforskar vi det här, utan det är mer, det hoppar mellan olika platser.
Mm.
Och sen får man uppleva story och karaktär väl där, men det är inte så mycket utforskande av hur de hänger ihop och vad som finns där och historik runt den platsen, utan det är bara, de förflyttas, han förflyttas dit och sen händer det grejer där.
Mm.
Ja, och det är någonting jag alltid har tyckt med alla Turtles-serier i hela världen, tror jag, att så här, om den utspelar sig i New York, en anledning till att låta något utspela sig i New York är ju att man kan leka med liksom kända landmärken, därför att alla i hela världen nästan känner till New York.
Mm.
Och jag menar, så jobbar ju alltså Spider-Man, Ghostbusters och alla de där liksom, är så här, man känner igen sig. Det tycker jag aldrig riktigt Turtles har använt sig av.
Nej.
Kanske oftast inte behöver det, men här tycker jag ändå så här, ett sätt att få det att kännas ännu mera hemma är ju att även de liksom laddmärkena är överbyggda och fallna och sådär, lek lite mer med den geografin, att man känner igen den. Det hade jag gärna velat se.
Mm.
För jag håller med, nämligen att jag var också lite svår att säga, men var är de nu? Nu är de i Baxter Stockmans labb, som är någon ö mitt utanför, men man vet inte vilken ö liksom. Eller,
nej.
Lite mer av sånt, tror jag, hade jag uppskattat.
Sen en annan, jag tror att jag förväntade mig, eller, alltså det är ju också väldigt mycket så liksom, böckerna då, det är fem kapitel, så att säga. Där tänkte jag att okej, ett introkapitel, i slutet av det får vi veta att det är Michelangelo. Nu kommer det att vara 4 kapitel / böcker där de 3 kommer att vigas åt att förklara hur Donatello, Leonardo och Rafael strök med.
Mm.
Sen är det ett avslutande kapitel där vi ser ihop säcken. Och det är ju alltså, det är också så det är lite grann.
Mm.
Men jag tror jag hade förväntat mig ännu mer av att nu byter vi helt och hållet point of view till Rafael. Och så avhandlar vi det. Sen har vi lite däremellan när vi kommer tillbaka till Michelangelo. Sen är det helt och hållet från Leonardos. Och där kände jag återigen att det är lite det här att det skuttar mellan nutid, dåtid. Det händer. Och man, det är verkligen så här, spola fram till. Mm. Cut to the chase i alla fallen.
Mm.
Och jag kände mig lite lurad verkligen att ta i. Men Rafael är ju först ut att vi får ta reda på hur han dog. Och han åker ju verkligen på en sån, bara du vet, bindgalen.
Ja.
Döda liksom 200 fotsoldater och håller på att ta koll på Shredders dotter. Och så sen så, sista panelen är väldigt snygg med en av hans knivar då som åker ner i liksom Hudsonfloden typ. Ja. Leonardo tyckte även nästan var lite så här blinken, you'll miss it.
Ja.
Stor explosion av Stockman, och så sen så en av hans svärd liksom är nedkörda i the rubble på något sätt.
Ja, jag håller med. I en serie som liksom annars verkligen inte liksom backar för att visa hur skelett sprängs och liksom mycket blod och sådana saker, så är det verkligen så här. För jag trodde nästan ett tag att oj, tänk om en twist är att liksom Leonardo också överlevt.
Han kanske
där, för att man såg aldrig kroppen.
Exakt.
Och det var bara för att storyn verkligen berättade för mig att nej, han är död, så här, som jag förstod till slut att okej, han kommer inte komma tillbaka.
Och så jag var tvungen att bläddra tillbaks för att kolla på den rutan igen.
Bekräfta, exakt.
Och han kanske dog där, för det var inte alls klart när jag bara liksom läste förbi.
Mm. Sen kommer ju då Donatellos missöde. Han åker med Splinter till Japan för att sluta någon sorts fred med fotklanen. Och då visar det såklart att det var bara på skämt. Vi är här för att döda er.
Bara skoja.
Och då kommer den här Splinter får visa vad han går för på slagfältet. Det jag tycker att de gör bra är ju såklart att Rafael stryker med för att han är för ilsken och arg.
Hans akilleshäl.
Akilleshälen, precis, akilleshälarna. Leonardo stryker med för att han vill se till att alla andra typ klarar sig. Mm. Och Donatello stryker med för att han agerar mänsklig själv till Splinter. Mm. För att han är lite så... exakt. Men där var det nästan samma sak. Att panelen där han får en massa pilar i sig för att han skyddar Splinter... tänker jag, dog han där? Och så sen i en panel på nästa sida så förklarar de då för, vem det nu är, Michelangelo kanske, att vi kunde tyvärr inte rädda hans liv.
Ja, just det, för Michelangelo, han överlevde ju den här explosionen. Och då åker han till Japan för att hitta liksom Donatello och Splinter. Och då får han reda på att, nej, tyvärr, de dog också. Det är sist kvar.
Så, ja, jag trodde, jag tänkte nog att de inte skulle gotta sig mer i att kolla nu. Nu visar vi verkligen en panel där en turtle dör på ett ganska liksom gruesome sätt. Men jag kände mig satisfied med Raphael-biten. Sen var både Donatello och Leonardo kände lite så här, okej, då har vi bett av en till, typ. Och så sen tillbaka till Michelangelo igen, liksom. Det hade jag nog önskat att de var lite mer tyngd i. Jag hade velat tre riktigt mustiga härdaren till Turtle-episoden. För att känna liksom på slutet verkligen så här, kom igen.
Att minst, och som minst expanderade Leos död med några bilder ut och till. Där man får se lite mer i detalj hur det går tillväga. Så att man är med på det och det blir lite mer tyngd i det också.
Ja.
Men just med Japan-biten med Splinter och Donatello, jag gillar den biten. För de pratar ju om det liksom att, men är inte det här bara du och André,
en fälla liksom.
Är det en fälla? Han bara, och så säger Splinter bara, det kan det mycket väl vara, men jag måste ta chansen om det kan bli fred, så det här har pågått för länge nu, så jag måste ta chansen och se. Och det är ju samma sak som Michelangelo också är inne på. Han är inne på det här med att liksom, det har varit våld och död
jättelänge
nu, och Splinter har mer perspektivet att det har varit våld och död så länge, så nu vill jag få till en fred om det är möjligt, men så blir det inte riktigt så. Nej. Men jag gillar det perspektivet.
Och där blir jag ju lite, om jag ska gnälla på liksom små saker och sådär, så där tycker jag det är lite det här liksom nästan Game of Thrones-grejen, spoiler, där Ned Stark dör liksom, för att han är så himla fylld av honor, att han är dum, och han gör dumma val. Här är det lite samma sak, okej, men om du liksom misstänker att det är en fälla Splinter, ska du inte liksom ändå någonstans gardera för det, alltså förbereda en liksom extra plan eller någonting. Sen tycker jag ändå i och för sig, de lägger fram det lite fint sådär, bra, att väldigt mycket av det handlar ju om att det visar sig att Shredders barnbarn här verkligen saknar all ära och heder. För att han bara ljuger och fuskar, och det får man absolut inte göra när man är liksom
en samurai
sådär. Och de gör ju en stor grej av det också, att okej, men Shredders dotter hade i alla fall lite liksom heder i sig, men inte du, din fega stackare.
Han kanske också ärligt talat hade velat ha lite mer tid med på något sätt. Han hade ju ett par sidor där när han står och tornar upp över staden. Inte som projektion, det gör han ju också när han talar till invånarna, som någon sorts hologram. Men när han står uppe där på en byggnad och tittar ut och får lite så, du vet, jag är en gud, ni borde beundra mig, och så trillar han in i något mommy-shoe-episod när han hatar henne för att hon lämnade honom när han var liten, etc, etc, och så trillar han ner över kanten och blir fångad av någon mekanisk fågel liksom. Det tyckte jag om, gjorde honom lite mer tredimensionell, men kanske lite ännu mer att det kändes som när de har deras liksom sista batalj där i slutet, så skiter jag lite i vem han är på något sätt.
Ja, jag känner också det.
Ja, men jag tyckte det kändes lite som en tv-spelsboss i slutet. Nu ska jag ta på mig mitt sådana pansar, och liksom, det blir väldigt mycket. Jag är lite trött på den typen av skurk som är så här: jag är en gud, alla borde tillbe mig, bla bla bla. Jag gillar när de får in lite mer så här mänsklig drivkraft någonstans. Och jag kände som att de hade kunnat göra det med honom.
Jag hade ärligt talat kanske inte riktigt hade funkat, men det känns också som att, eller jag kom på mig själv med att tänka det när jag bläddrade igenom de sidorna, att det hade varit så jäkla kul att ha en riktigt föråldrad, sargad Shredder som absolut inte kan slåss längre. Så han har blivit den här liksom Yakuza-bossen som sitter med käpp i en stol och dirigerar någon annan. Då hade man kunnat få den här Shredder, lite det de försökte göra med Kylo Ren och Darth Vader, dynamiken, Att man har den här barnbarnet som vill leva upp till både mamman och liksom morfar Shredder, ja, men har inte riktigt i sig. Så jag hade nästan velat ha Shredder där, för att det är en sån trop alltid att de tror att de har gjort sig av med honom, så sticker upp en hand ur liksom,
ja, precis,
marken.
Men han säger ju vid något tillfälle någonting negativt om Shredder, morfar Shredder, liksom att du var ju bara, kommer ihåg exakt ordvalet, men liksom någonting att du var fast i dina gamla sätt, eller vad det nu än säger, men liksom, nu jag
det här är version 2.0 liksom.
Ja, ja, precis. Det hade varit intressant att se deras historik.
Eller hur?
När han var liten och morfar Shredder höll på med sina metoder, och hur han kom fram till att det där ditt gamla råkur med de här mutanterna, det ledde aldrig någon vart. Nu ska jag se till så att det verkligen blir någonting. Man får ju en antydan om det.
Precis.
Det skulle vara intressant att se någonting av det också.
Han är lite för ensam, liksom, så det blir mer bara hans sida av saken på något sätt. Och nu, inte för att antyda att vi är på väg att sy ihop diskussionen, men att om jag ska ge någon sorts övergripande liksom omdöme, så är det väl att det här seriealbumet gör väldigt många saker så bra, och premissen och settingen kittlar så mycket att det blir också lite att då sitter man och funderar på vad som hade kunnat varit, lite som sakerna vi pratar om nu, att de hade kunnat göra det där, det var häftigt ifall de hade fokuserat mer på det där, eller gett 10 sidor till åt den där saken, för att det genererar så mycket tankar. Så det är ju en styrka i albumet. Men när man börjar teoretisera om det, så känns det plötsligt som att man är lite, kanske lite väl negativ mot det som faktiskt finns på sidorna.
Ja, precis, för i grunden är ju det kanske ett lovord att säga att man skulle vilja ha mer av allt. Man skulle vilja gå in djupare i det, man skulle vilja få mer om den här personen och det. Och det är någonstans, det kanske på ett sätt kan det göra en lite frustrerande läsning när det bara är det här, men samtidigt så är ju det liksom en styrka att man vill ha mera. Sen i den andra typen av den här berättelsen, nu har de ju som sagt gjort en uppföljare som jag inte har läst, så jag kan inte uttala mig om den, men i till exempel Dark Knight Returns så hade jag ju exakt samma känsla, om man skulle vilja veta mer om det här, om man skulle vilja veta om det här. Sen gjorde han ju uppföljare som var skitdåliga. Liksom, Dark Knight Strikes Again tycker jag väl kanske är liksom rolig på ett sätt, men sen Dark Knight 3 tyckte jag var liksom, nästan gick inte att läsa, jag tyckte den verkligen så här var otroligt liksom derivativ och tråkig och dålig och ful och usch på andra sätt, så att det är inte alltid positivt det där. Ibland är ju själva liksom det här liksom längtan efter att få fördjupa sig i någonting en känsla man vill ha, men man vill inte liksom, det är en väldigt snäv gräns när man går för djupt in i någonting liksom, där man inte riktigt kan leva upp till det, och den fällan tycker jag aldrig de går i riktigt här, utan det är alltid så här, det ligger ju klart i så här mer smaken. Det är ju den känslan jag lämnar boken med liksom.
Det är lite som George i Seinfeld, när han kommer fram till att om jag säger någonting riktigt kul eller
då ska jag gå,
då ska jag bara lämna rummet. Just det, då. Leave them wanting more. Ja, och det är lite samma sak här.
Ja. Men det tycker jag är en stor en viktig skillnad om jag tänker på lite vad jag känner både för uppföljarna till Mass Effect och för den delen Matrix 2 och 3, att Leave Them Wanting More är definitivt fallet efter att man har sett Matrix för första gången. För då får man 1 miljard tankar om hur resten av universum funkar liksom. Och samma sak med Mass Effect. Sen när det kommer en Matrix Reloaded eller ett Mass Effect 2, du vet, nu säger Mass Effect 2 är kanske det mest hyllade spelet i den serien, så blir det att det finns 1 miljon dörrar öppna när man tänker på vad som kommer att hända. Men sen är det någon som bestämmer sig för en av de dörrarna. Och då stängs alla andra. Det blir ett kort ögonblick av att alla andra möjligheter stängs. För att nu har vi fått en uppföljare som berättar en story. Så det är definitivt det med uppföljare. Att man är så bara, det hade nog varit bättre ifall det bara var en Matrix-film. Så att man fick ha det liksom. Undra vad som hände sen med Neo och Trinity allihopa. Här är det nog lite skillnad, för att här tänker jag nog mer på hur jag hade kanske velat att den sista Ronin var annorlunda redan det här albumet. Igen, det är ingen skarp kritik jag har mot mot den sista ronin. Ja.
Men jag som det jag nämnde där tidigare, att jag tolkar den meningen, det är flera årtionden av våld och mord, liksom, nu får det vara nog, läste jag in som att ja, men det är på båda sidorna. Men hade de haft ett antal sidor med som förklarat nej, det var bara folklarna som höll på att mörda och slåss, bara, jaha. Då hade inte jag läst in det och fått, för den biten gillar jag verkligen. Och hade de förklarat det i detalj, då hade jag kanske inte fått ur den glädjen som ändå fick ju den enda meningen. Så att det finns ju definitivt merit till att inte förtydliga och gå in på detaljer så att publiken kan göra sina egna tolkningar.
Och där är ju också för det här att de till exempel inte förklarar i detalj. De nämner ju mera bara i förbifarten att Splinter har dödat Shredder.
Ja.
Eller Turtles i alla fall. Men att vi får ingen flashback till hur det gick till. Liksom. Och det kan jag uppskatta. För då sitter man där och tänker, fan, undrar hur den bataljen liksom till slut gick till. För det är också lite Batman-Jokern matchupen på något precis. Sätt.
Ja, det är verkligen så här, den balansgången mellan att så här, antyda om massa historia och saker som har hänt, men inte liksom förstöra den med för mycket detaljer. Och samtidigt ändå ge liksom någonstans konceptet och det man vill ha i den. Och jag tycker till största delen så är den ganska bra balanserad i det.
Ja, jag håller med.
Men jag blir inte supersugen på att läsa liksom den sista Ronin 2 som ska handla om liksom vad som hände sen. Jag tycker ändå att slutet är berättelsen lämnar den ganska bra där. Jag, utan att ha läst den, så jag ska väl läsa den bara för att, men jag är lite jättesugen.
Och man ska väl se Matrix Reloaded bara för att.
Har du inte gjort det?
Jo, gud. Ah,
okay.
Jo, men alltså.
Med konceptet.
Alltså konceptet. Ja, nej, men jag håller med. För att, precis. Hur tolkar ni sista sidan?
Jag kände väl nästan lite besvikelse. För jag trodde ändå liksom att det här kommer att vara deras, Kevin Eastman och Peter Lairds bild av det är så här det tar slut. Och när Casey den yngre står där med de här sköldpaddorna i
terrariet.
Men så bara, fast hade vi inte bara kunnat avsluta det här, så att det här är deras bild av hur deras historia tar slut. Visst, det är kanske en trevlig tanke med att den yngre generationen tar fram en yngre generation av sköldpaddorna också. Men jag hade nog hellre sett att det här bara var avslutningen och att det här är bara slutet.
Ja, alltså om jag tolkar dig rätt så gnäller du framförallt på just det här att det kommer fyra nya sköldpaddor som håller på att växa upp och kanske blir motiverade. Ja, det störde mig också. Jag tycker det är svagt i slutet.
Ja.
Jag hade tyckt att det var superbra, men det är också en gnällig farbror som tycker att, så här, att det blir lite för symmetriskt. Just det här att nej, men i nästa generation så fortsätter det precis som det var förut. Det finns fyra nya sköldpaddor, de kommer kallas efter liksom fyra nya konstnärer. De kommer också bli ninjor i framtiden. Det blir lite välsökt.
Så Banksy...
Ja. Precis.
Banksy, Kanye.
Ja, men visst blir det. Men däremot så hade de bara tagit bort det och bara slutat med precis som de gjorde. Michelangelo dör. Hans sista lektion är så här, känn frid, som är liksom temat att släpp liksom historien och gå vidare. Casey glad, April lever. Ja. Om det bara hade varit de två som är så här hoppfull inför framtiden, så hade jag köpt det rakt av. Jag tycker att sköldpaddorna ställer till det lite för mig.
Lite av en cop-out.
Ja, det blir en cop-out. Det är för tillrättarakt. Det är inte min melodi. Det är
jag tyckte att hela den där, du vet, när det blir då när Michelangelo ligger där i slutet och blöder ut. Men sen så är han plötsligt teenage igen och han är en mutant ninja turtle med de andra splinter där, bra. De käkar pizza. Ja.
Den
låter flyta ut i någon sån. Och så sen så kan det definitivt vara en epilog med April och Casey. Men som där lite de kommer fram till att du vet, vi ska leva efter deras efter Michelangelos ledord, känn frid.
Ja, exakt.
Kolla på något inramat foto och sådär.
Ja, men visst. Det behöver inte den där kroken med små sköldpaddor.
Det hade varit underligt.
Casey den yngre kanske är en ny splinter för en ny tid. Men att det inte måste vara sköldpaddor igen. Utan att hon...
Ja, det är det som blir.
Det kan vara fyra marsvin liksom.
Så.
Nej, men jag tänkte att det hade varit jätteunderligt om Logan slutade med att de här mutantkidsen bär ut en pytteliten Hugh Jackman inlindad för framtiden.
Ja. För att tänka på Deadpool när han sitter med de små benen.
Exakt. Det var obehagligt. Nej, men för, det förtar lite tyngden i slutet. Så det känns som en onödig. Så här. Om man vill köpa det här raseralbumet till en lite så här nördig 80-talist i present, liksom. Få hem den, klipp ut dem den sista sidan och säg ingenting.
De andra blev glada.
Ja,
just det. Nu vet vi inte vad den andra boken kommer handla om, men jag kan tänka mig att det som antyds på den sista sidan är väl det som kommer handla i del två.
Att Casey och Splinter och
de nya sköldpaddorna. Banksy och så vidare. Men jag menar, visst, då har de ju kunnat inte marknadsföra det här som det här är liksom slutet. Vi får följa den sista Ronin på den sista resan. När det egentligen inte är det. Jag hade nog hellre sett att de bara isolerade till en enda bok.
Banksy, Lantimos.
Cardi B.
Banksy, Stallion. Gud, vilken han tagit.
Den är i alla fall början. Den ska tydligen se ut nu i mars 2024. Mm. Ronin 2. The Last Ronin 2. Parentes, inte alls The Last Ronin. Jag
skrattar åt det häromdagen på jobbet.
Så Final Destination 1, 2, 3, 4, 5.
Du, alltså inte för att svära i JPG-kyrkan, men Final Fantasy 2. Final Fantasy. Hur många Final Fantasies
16.
Har vi?
16.
Teenage Mutant Ninja Turtles, The Last Ronin 2, Re-Evolution will follow the events of The Last Ronin as Odin, Moja, Uno and G protect the streets of New York with their sensei, Casey Marie Jones.
Ja, men då gissar vi rätt. Mm. Fan vad tråkigt.
Ja, vi får se. Nu ska jag inte räkna ut något som jag inte har läst, men jag är inte sugen på konceptet. Jag tycker inte det hade behövts. Jag tycker att den här boken står väldigt bra på egna ben.
Mm.
Och jag är inte heller säker på att jag behöver The Last Ronin, The Lost Years, som är den här prequel-boken som de har gett ut. Nej. Vad som hände innan. Mer av det kanske, men annars.
Men den är väl av de två är det nog prequel-boken jag är mest intresserad av att läsa.
Ja, samma här. Men det var också, det var en av punkterna jag skulle lyfta, men nu har vi precis pratat om det, liksom det svagaste ögonblicket. Jag tycker att slutet är det som lite grann för mig, Sara. Jag lämnar med en lite sur smak i munnen. Jag tyckte det var onödigt att dra in fyra nya sköldpaddor i en serieäventyr som annars är så liksom väldigt mycket coola ögonblick.
Mm.
Jag skulle vilja lyfta två grejer till. För nu är det dags att börja knyta ihop säcken lite grann ändå. Dels så tycker jag att vi kan byta några ord om teckningarna och grafiken som det kallas. Nej, men teckningsstilen, det är en seriebok. Och sen så skulle jag vilja höra sammanfattningsvis också ert liksom, favoritögonblick från sista Ronin. Vad tyckte ni om bilderna?
Överlag tyckte att de var bra. De växlar ju lite. Ibland när det återblickar så byter till lite svartvitt. Färglöst stil. Och där är väl teckningsstilen är annorlunda
precis,
också.
Precis, verkligen den där offset-print-grejen i svartvitt. Mm. Det känns som första
direkt referens till originalseriens stil, ja.
Och sen tycker jag så här, färgtonerna kan också, när de tittar på, jag får med det, Japan-delen är väl också, de tar an en liten annan färgton i de serierutorna. De växlingarna tyckte jag om. Generellt så hade jag gärna sett lite mörkare stil på så här, karaktärerna och inramningen än det som är. Nu, det är inte glättigt och happy-go-lucky som det är, men jag hade nog gärna sett lite mörkare överlag. Men det är väldigt fint. De olika stilarna som används.
Jag håller med dig. Jag tyckte nästan, nu kommer det verkligen komma fram till att jag inte är någon Turtles-purist. Jag tyckte att de här svartvita flashbacksen som dyker upp då när April frågar Michelangelo vad gjorde du mellan
just det,
explosionen och där vi är nu, att de är lite grovhuggna. Det var lite grusigt för mina ögon att plötsligt byta över till det. Sen håller jag med dig, Lövet, att överlag hade jag nog velat ha en lite mera. Gud, jag är så dålig på mina serietecknare, så jag vet inte riktigt vad jag ska jämföra med. Men nu sitter Jakob här och bläddrar igenom den här första utgåvan.
Originalserien.
Originalserien. Och omslaget är väldigt detaljerat och härligt. Jag vet inte. Jag hade nog velat ha någonting lite mera. Nu hittar jag inte ordet. Lite mer polish kanske.
Typ lite som så här Alan Moore-produktioner. De stilen de kan ha på omslagen där. Och liksom teckningen i de albumen. Han har kanske velat ha lite mer åt det hållet. Och lite mörkare. Och kanske lite mer grovhugget. Fast inte av de här återblicksstuket. Utan mörkt och kanske lite oputsat. Men mer än vad det faktiskt är.
Ja, men fan lite som jag känner ibland. Det jag läste mycket så här, olika sommarstugor uppe i Norrland. Var Agent X9. Och där kunde jag ibland bli lite besviken när omslaget med Modesty Blaze var väldigt detaljerat. Men sen när man väl började läsa så var det nästan som att de hade dåliga, lite bläck i printen när de väl skulle trycka själva serietidningsrutorna. Så det är på något sätt det, att jag hade velat ha lite mer omslagskvalitet överlag. Utan att det för den delen ska kännas modernt. Men
det finns ju en av illustrationssidorna i slutet där olika tecknare har fått göra sina tolkningar. Det var en av de sidorna jag tänkte att den här stilen
hade jag
väldigt gärna haft hela albumet i. Hela boken i.
Vilken var det då? Jag får leta fram den så ska vi säga namnet på konstnären. Jag tycker det var spännande att höra. Jag gillade, om man säger så här, det är lite olika stil beroende på när det är, om det är en flashback och så vidare. Jag tycker att det som är i nutid, alltså i framtid, så i serien nu, är bra. Jag gillar det. Inte riktigt min favoritstil, den här liksom lite ganska, jag vet inte ens vad jag ska kalla den, men det försöker vara liksom mycket rörelse och sådär, men jag gillar den ändå. Och tycker framförallt att det känns naturligt i den här lite så här. Alltså det här är den dåliga framtiden av Turtles. Teckningarna är också lite så här, lite skitigare, lite liksom skavanker i det. Liksom så. Jag tyckte det passade någonstans. Sen så gillar jag hur de byter färgsättningen. Har du hittat ett namn, Lövet?
Ja. Hal Laren har en liten illustration. Den där nere.
Ja, ah, just det. Kolla vad fint.
Lite mer i den stilen.
Ser lite noir ut.
Jag har nog kanske velat ha lite mer noir över det.
Nu kan inte ni se, för att ni lyssnar ju på en podcast. Men stilen när Turtles mera ser ut som blodtörstiga rovdjur i fejan. På något sätt. Det ser ju inte ut som...
Nu kollar Lövet igen för att se om du har rätt.
Det ser ju inte ut som lördagstecknat.
Nej.
Det där ser ut som en turtle som kan skära halsen av någon.
Ja, du tänker på det faktiska rovdjuret, filmerna, eller? Nej,
nej bara nej. Överlag att de...
Jag älskar att det är din primära referens till det rovdjur.
Jag tänkte faktiskt på det när du sa det, så tittade på den bilden. Så bara, det där är lite rovdjursakt, rovdjuret-aktigt.
Ja, men det ser ut som turtles för vuxna.
Ja,
gör
det. Just det. Bra. Jag tyckte också att det var väldigt fint jobbat med färgläggningen överlag. Särskilt där delen när de är i Japan, den återblicken. Det blir lite mer akvarelligt, så här. Det tycker jag är supersnyggt. Och de använder, jag gillar greppet att använda lite olika stil beroende på vilken tid. Jag gillar idén med det här att referera liksom de första Turtles-serierna med att det blir svartvitt och liksom lite grovhugget. Men jag tyckte inte genomförandet var så bra. Dels så tycker jag att det inte är jättelikt, alltså originalteckningarna.
Nej.
Förutom på en väldigt ytlig nivå. Och sen så stör det mig väldigt mycket att jag förstår inte riktigt konsekvensen med det här när du byter stil. För det är typ två flashbacks som är i den stilen. Både så här efter att alla har dött och Michelangelo är ensam. Men sen är det ju andra flashbacks när man får se att när de dör. Och då är det inte den stilen. Så att jag tycker det är väldigt inkonsekvent. Om det ska vara den stilen så borde det vara liksom... Jag vet inte riktigt vad de vill säga med det. Förutom nej, men, att göra någon sån här allmän referens till det förflutna. Men...
Jag tolkar det som att det blir svartvitt när Michelangelo som berättar om vad som hände honom efter explosionen i New York. Och att hans minne är luddigt, så därför får vi svartvita fragment.
Ja.
Av hans berättelse, men när vi ser de andra Turtlesen,
då är det de facto inte, då är inte Michelangelos flashback.
Precis.
Utan det är våra så att säga, objektiva öga, ser det, den allvetande berättaren som visar så här gick det till, och därför sen, är det svartvitt, just det, det håller.
Sen säger jag inte att genomförandet blir bättre, med den informationen.
Nej, men det låter rimligt. Jag tycker ändå det funkar. Då hade jag nog bara velat istället att det skulle vara en annan svartvit stil. Jag tycker inte de behöver försöka härma liksom originalseriens grovhuggna stil. Utan det finns jättemånga andra Turtles-tecknare som jag nu inte minns namnet på, som var svartvita och som var liksom lite mer detaljerade och liksom rena i kanten, eller vad man ska säga. Mm. Som jag tycker hade funkat jättebra.
Fan, nu kommer jag på exakt vad jag efterfrågar stilmässigt. Att tillbaka till Kalle Anka som jag pratade om där i början av avsnittet. Det är nog därför jag alltid har älskat Don Rosa bäst av alla Kalle Anka-serietecknare. Mm. För att det är så... Det är som när man ser någon som har en väldigt bra handstil.
Ja.
Så blir man nästan avis för att man inte kan skriva så själv. Det är, det är så snyggt och så smakfullt gjort.
Mm.
Så det är nog lite... Vad nu liksom av alla som har tecknat Turtles... Motsvarigheten till Don Rosa.
Ja, och där är det ju också lite, alltså det har ju funnits ungefär 8000 olika Turtles-tecknare. Turtles har tecknats i liksom olika stilar.
Mm.
Alltså allt från liksom det ser ut som någon har skissat det på ett papper, på servett, till liksom väldigt
hyperstiliserat.
Alla stilar. Och jag tycker nästan alla funkar, men det blir lite grann som liksom när man frågar vad pornografi är för någonting. Så här, jag kan inte förklara vad jag vill ha, men jag vet precis när jag ser det, om jag gillar det eller inte. Och det beror lite på kontext.
Ja.
Och här är det kanske inte riktigt min så här favorit-Turtles-stil rent grafiskt, men jag tycker ändå att det oftast funkar för storyn.
Mm.
Men jag hade gjort några andra konstnärliga val här och där.
Mm. Det kan jag tycka också ibland typ som med fotklanens högkvarter när det är arkitekturfokus så kan det bli lite även plottigt kanske är fel ord, men att det inte är jättetydligt tecknarstil när det inte är bara karaktärsfokus. Så det här är nog kanske också uppskattat en tydligare tecknarstil. Men överlag väldigt bra.
Så det sista jag vill säga om det här med de svartvita passagerna, att jag ska ärligt talat säga att när de gjorde det skuttet första gången, så kände jag lite, okej, det här känns som ett, du vet, ett tv-spel där huvudhandlingen är röstsatt. Sen kommer ett sidoäventyr och då får man läsa text.
Mm.
Man hade inte tillräckligt med färgtoner. sen förstod jag såklart, okej, det är ett grepp. Liksom. Jag förstår vad de försöker göra.
Jag tänkte fanservice. Första rutan som dök upp. Och sen fattar jag, okej, men det är hans perspektiv. Så det är inte bara fanservice.
Mm.
Ja, jag håller med dig om det här med arkitekturen. Jag skummat igenom det en gång till. Och tittat. Men det är lite samma som jag tycker att de skulle ha jobbat med en tydligare geografi på Manhattan. Att de skulle ha jobbat mera med liksom så här, att försöka jobba med rummet. För att i de bästa serierna som har läst så vet man alltid liksom var i ett rum en person är. Och actionscenerna är väldigt flytande och man har inga problem att navigera. Här är det inte så, utan här är det lite så här olika. Och man vet aldrig riktigt var de som slåss är någonstans.
Nej.
Och det är inte heller det viktiga, därför att det viktiga är att de har en cool pose när de liksom faller handlöst i tre våningar, fast ingen byggnad skulle kunna se ut så. Det är lite konstigt, tycker jag. Ja. Men ändå väldigt maxat. Ja, favoritögonblick då, avslutningsvis, innan vi tar den riktiga avslutningen. Vad var det som stack ut? Vad var det liksom den här som fick er att ställa upp och ta en tur i rummet för att ni blev så påverkade?
Svettas av de stora intrycken. Jag har svårt att bestämma mig för om det är just den här scenen i första boken när Michelangelo säger liksom att årtionden av våld och mord, liksom, nu får du nog. Och den här scenen där Casey den yngre ändå, där man får en känsla för att hon knyter an till Michelangelo trots att hon har bara liksom hört om som i legenderna. Jag gillar båda de scenerna väldigt mycket. Men det är nog faktiskt den här scenen i första boken där jag gick från att mer bara vara nyfiken och läsa det här albumet till och mer vara såld på konceptet, liksom att det här kan bli tungt. Sen blev det inte riktigt så tungt, men just den scenen gav den känslan av att det här kan nog bli någonting riktigt rejält. Det blev väldigt bra, kanske inte riktigt så rejält, men den scenen resonerade verkligen med mig.
Min favorit är nog... jag gillade som sagt första delen av slutet där innan epilogen när han blev ut och fördes över till att alla är tonåringar igen. Då kände jag, fan vilket snyggt sätt att se ihop. Det kanske det jag tänkte att barka åt och är väldigt nöjd med. Annars skulle jag säga att om jag skulle luta en sida så är det när Michelangelo, när man inte vet än att det är Michelangelo, han är nere i kloakerna och är på väg att begå sudoku, nej, seppuku. Så han ska köra in det här skärvan av ett av Leonardos svärd i magen för att han har misslyckats och var nära att liksom sin familj. Där känner jag nog så här, bara, gud, nu vet jag faktiskt inte vem av dem det är. För att det är väl egentligen så här, hade kunnat vara Rafael för att han är helt levrad, hade kunnat vara Leonardo för att han är besviken på sig själv som ledare, Donatello för att han bara misslyckas med att ta hand om de andra, eller Michelangelo för att han bara känner att vem är jag utan er andra liksom. Det finns ingen poäng med att vara lustig kurre om man inte kan vara lustig. Nej, därför, med en publik.
Just därför trodde jag fortfarande att det var Leo. Just för att det är just den här stoltheten.
Stoltheten, precis. Så någonstans, precis i det ögonblicket, då tänkte jag, ja, det fan, det kan nog vara vem som helst av dem. Och så får man den åldrade April O'Neil. Säger, hej Michelangelo, what's up? Det var nog min favoritbit.
Min favoritbit var ändå Splinter och Donatello slutstrid i Japan. Trots att de gjorde lite så här taktiska blunders kanske för att plotten krävde det. Men jag tyckte ändå bara den här liksom, jag har inte det i huvudet, men hur de beskriver liksom Splinter när han Michelangelo kommer dit och de berättar så här, tyvärr berättar om hur han var en stor krigare och liksom en stor inspirationskälla och en fadersgestalt, och allt det där är liksom sant. Samtidigt så blir det så sorgligt för att Michelangelo liksom upptäcker att så här, oh nej, det är inte bara liksom Leo som har dött utan även Donatello och Rafael har vi förlorat den tidigare, och så att jag är ensam kvar. Det var verkligen en stor känslomässig tyngd i den, tycker jag. Då blev jag lite tårögd. Därför att jag tycker det som är så fint med Turtles-serien är just den här liksom familjekonstellationen, som jag sa. Och när de liksom lyckas visa just så här hur den här liksom familjebandet är starkt. Och det tycker jag fanns väldigt mycket i den här. Men det pikade där någonstans. Och just därför tycker jag den här slutscenen när de efter döden är tillsammans igen är väldigt vacker och fin. Men också när April dyker upp, för det är liksom tappar lite på samma källa. Att så här, alla är inte döda utan April finns kvar och lever.
Mycket bra.
Sammanfattningsvis, en bra bok.
Ja, ja, gud. Ja. Ja, vi blev lite liksom synare i sammanhang där ett tag. Men jag tycker om det. Bra seriealbum. Och som jag sa tidigare, alltså, har man någon 80-talist i vänskapskretsen som ni vet tycker om Teenage Mutant Ninja Turtles, så är det en väldigt fin present.
Jag skulle säga så, om vi inte hade fått den här i handen och jag har fått nys om den och köpt den i tron om att den skulle vara det jag trodde den var. Den var inte exakt så, men jag hade inte varit besviken på investeringen, kan jag säga. Det är en väldigt bra seriebok som jag gladligen skulle lägga pengar på.
Och jag fick ju boken hypad då lite innan den kom, så jag hade sett fram emot den och liksom vaktat in den. Så jag varit inte heller besviken. Jag tyckte ändå att ja, den levererar. En häftig berättelse med tyngd och cyberninjor.
Ja.
Okej, då är frågan om det är någon som har några sista ord att säga till lyssnarna innan vi lägger locket på. Du sa det efter pausen direkt, men du får säga igen om du vill. Alien Romulus finns ute som trailer.
Alien Romulus-filmen, Fede Alvarez film, har fått en trailer. Jag har inte tittat på den än, för jag läste bokstavligt tala om det i kissepausen vi hade här nyss. Så jag ska direkt på bussen hem efter det här, ska titta på den säkert flera gånger.
Då får du återkomma med ett omdöme i början av nästa avsnitt på trailern på filmen Alien Romulus. Vad kul. Mycket alien-snack lyckas du få in ändå.
Ja, alien-spelet också.
Härligt. Gustav, vad lämnar du oss med?
Att jag kommer börja titta på The Three Body Problem på Netflix som har premiär nu den 21 mars. Så ifall, och då kommer jag förmodligen prata om den i nästa reguljära avsnitt. Så då tänkte jag att lyssnare kan ju också göra det, så kan de få mina
50 cent.
Exakt. då.
Just det. Jag kommer också börja titta på den så att jag ja, men har nice. Också några cent att bidra med. Det kan vi göra. Mm. Det är fint. Jag kommer göra det och jag kommer också kolla på, ikväll kommer jag komma på den här The Repair Shop.
Ja, jag gör. Du kommer inte att bli besviken. Nej. Den är right up your alley. Mm.
Det är bra. Jag ska också se den här dokumentären som Tom Hanks och Steven Spielberg gjorde om The Bloody Hundred.
Ah, okay.
Efter att de gjorde 9 avsnitt av Masters of the Air så tänkte jag, nej, vi måste göra en dokumentär. Och den finns också på Apple TV Plus. Så den ska jag ta tag i.
Fint. Grymt.
Bra. Okej, då säger vi så. Och sen så tack till alla som har lyssnat. Jag hoppas att ni blev sugna på att läsa den här boken eller någon annan bok. Mm. Eller Turtles överhuvudtaget. Mm. Se filmen. Och sen så är vi tillbaka nästa månad.
Ja.
Ja.
Toppen.
I ett så kallat reguljärt avsnitt. Vad är det vi brukar säga när vi säger hejdå? Vi brukar säga
puss och kram.
Puss och kram.